Apostlagärningarna, första kapitlet. I min förra bok, Theophilus, skildrade jag allt vad Jesus gjorde och lärde, ända från början fram till den dag då han blev upptagen, sedan han genom den heliga ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han utvalt. För dem visade han sig efter sitt lidande och gav dem sedan många säkra bevis på att han levde, i det att han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om det som rör Guds rike. Medan han var hos dem befallde han dem att inte lämna Jerusalem. Han sade: vänta på det som Fadern har lovat er, det som ni hört av mig. Johannes döpte med vatten, men om några få dagar skall ni bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, tänker du nu i denna tid upprätta riket igen åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft, och ni ska bli mina vittnen, både i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till världens ände. När han sagt detta blev han inför deras ögon upptagen, och en sky dolde honom för deras blickar. Då de nu stirrade mot himmelen medan han for upp, stod det plötsligt två män i vita kläder framför dem, och de sa: ni Galileer, varför står ni och ser upp mot himmelen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära Jerusalem, så långt bort som man får gå på en sabbat. När de kom in i staden gick de upp i den sal i övre våningen där de brukade hålla till, Petrus och Johannes, Jakob och Andreas, Filippus och Thomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt och troget ut i bön tillsammans med kvinnorna och Jesu mor Maria och hans bröder. I de dagarna trädde Petrus upp bland bröderna, som då brukade samlas till en antal av omkring 120. Han sade: bröder, det ställe i skriften måste ju gå i uppfyllelse där den helige ande genom Davids mun hade talat om Judas, han som blev vägvisare för dem som grep Jesus. Han skulle bli räknad som en av oss och få detta ämbete på sin lott. Men det gick så med honom att han köpte ett jordstycke för sin syndalön, och där föll han framstupa så att buken rämnade och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla dem som bodde i Jerusalem. Därför kallas den åken på deras språk för Hakeldamak, det vill säga blodsåken. I Saltaren står ju skrivet: må hans gård bli öde, och må ingen finnas som bor där, och hans ämbete tag en annan. Därför bör nu en av de män som har vandrat med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och ut ibland oss, ända från det han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem bör få uppdraget att tillsammans med oss vittna om hans uppståndelse. Då lät de två män träda fram, Josef, som kallades Barsabbas, med tillnamnet Justus, och Matthias. Sedan bad de och sade: Herre, du som känner allas hjärtan, visa vem av dessa två som du har utvalt till att överta denna tjänst och det apostlaämbete som Judas övergav för att gå till den plats som var hans. Så kastade de lott dem emellan, och lotten föll på Matthias, och så blev han utsedd att vara apostel tillsammans med de elva. Andra kapitlet. När pingstdagen var inne hade de alla samlats till gudstjänst. Då kom plötsligt från himmelen ett dån som om en våldsam storm farit fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor av eld visade sig för dem och delade sig och satte sig på var och en av dem. Då uppfylldes de alla av den heliga ande och började tala med främmande tungor, allt eftersom anden gav dem något att bära fram. Nu bodde i Jerusalem fromma judar från alla folk under himmelen. Vid ljudet av allt detta strömmade människor samman och visste inte vad de skulle tro, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. De stod där utom sig och häpnade och sade: är det inte idel galileer som talar här? Hur kan då vi, var och en, känna igen sitt hemlandsspråk? Vi som är parter och meder och elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, i Pontos och i Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i Libyens bygder och åt Cyrene till, vi som är hitflyttade från Rom, både judar och proselyter, kretenser och araber, alla hör vi dem tala om Guds väldiga gärningar på våra egna språk. Alla var de slagna av häpnad och kunde inte förklara det, utan frågade varandra: vad kan det här betyda? Men andra sa föraktfullt: de har druckit för mycket vin. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva. Han höjde sin röst och talade till folket: ni judar och alla andra som bor i Jerusalem, jag skall förklara detta för er. Hör nu på vad jag säger. Det är inte som ni tror att dessa är druckna. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, här ser ni det som profeten Joel har förutsagt. Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över alla varelser. Då kommer era söner och era döttrar att profetera. Era ynglingar skall se syner och era gamla män skall få drömmar. Också över tjänstefolket som tillhör mig skall jag i de dagarna utgjuta av min ande, och det kommer att profetera. Jag ska låta er se underverk uppe på himmelen och tecken nere på jorden, blod och eld och bolmande rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Hör nu på vad jag säger, ni israeliter. Jesus från Nasaret, honom som Gud bekände sig till inför era ögon genom de kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet, honom fick ni i er hand, så som Gud i sitt rådslut hade bestämt och förutsett, och ni spikade fast honom på korset och dödade honom med hjälp av män som inte känner lagen. Men Gud uppväckte honom och gjorde slut på dödens vånda. Hur skulle också döden ha kunnat hålla honom kvar? David säger ju om honom: jag har beständigt haft Herren för mina ögon. Han är på min högra sida för att jag icke skall vackla. Därför var mitt hjärta fullt av glädje och min tunga jublade. Och även min kropp skall komma till ro med ett hopp. Ty du skall inte låta min själ förbli i dödsriket, och inte skall du låta din helige se förgängelsen. Du visade mig livets vägar, och du skall uppfylla mig med glädje inför ditt anlete. Bröder, om vår stamfader David kan jag tryggt påstå att han är både död och begraven. Hans grav finns ju ännu idag här ibland oss. Men nu var han en profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en ättling till honom på hans tron. Och därför såg han in i framtiden och talade om Kristi uppståndelse och lät förstå att han inte skulle lämnas kvar i dödsriket och att inte heller hans kropp skulle se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt. Vi kan alla vittna om den saken. Av Guds högra hand har han blivit upphöjd och av Fadern har han fått den helige ande som var utlovad. Så har han utgjutit detta som ni både ser och hör. David har ju inte farit upp till himmelen, utan han säger själv: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender för dina fötter. Därför ska hela Israels folk ha klart för sig att Gud har gjort honom både till Herre och Messias, denne Jesus som ni korsfäste. När de hörde det kände de ett styng i hjärtat och sa till Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: Omvänd er och låt er döpas, var och en, i Jesu Kristi namn, till förlåtelse för era synder. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till det är er som löftet gäller, er och era barn och alla som nu är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Med ännu många andra ord vittnade han för dem och förmanade dem: Låt er frälsas från detta vrånga släkte. De som nu tog emot hans ord blev döpta. Den dagen ökades församlingen med ungefär 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och församlingsgemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Fruktan kom över dem, var och en, och genom apostlarna skedde många tecken och under. Men i församlingen hade de troende allting gemensamt. De sålde sina egendomar och vad de eljest ägde och lät alla få bidrag allt eftersom de behövde. Var dag kom de troget och enigt tillsammans i templet, men i sina hem bröt de bröd och höll måltid med stor och oförställd glädje. De prisade Gud och de var väl sedda av folket. Men Herren ökade dag för dag församlingen med dem som han fick frälsa. Tredje kapitlet. Petrus och Johannes var på väg upp till templet för att delta i den bön som man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som var född lam och som de var dag brukade sätta framför den tempelport som kallas den vackra, så att han skulle be dem som gick in i templet om en almosa. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in i templet tiggde han en almosa av dem. Då fäste Petrus ögonen på honom och sade där han stod bredvid Johannes: Se på oss. Mannen såg spänd på dem i hopp att få något. Men Petrus sade: Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Så tog han honom stadigt vid högra handen och reste honom upp. Och genast fick han styrka i benen och vristerna och sprang upp och stod på sina fötter och började gå omkring. Han följde dem in i templet, gående och hoppande medan han prisade Gud. All folket såg honom där han gick omkring under tacksägelser till Gud. De kände igen honom och visste att det var han som brukade sitta och tigga vid vackra porten i templet. Och de fylldes av förskräckelse och gränslös häpnad över det som hänt med honom. När han nu höll sig till Petrus och Johannes strömmade allt folket samman omkring dem, utom sig av häpnad, i Salomos pelargång som den kallas. När Petrus såg det började han tala till folket: Ni israeliter, varför är ni så häpna och varför stirrar ni på oss? Som om det vore vår egen kraft eller fromhet som har åstadkommit att den här mannen kan gå. Nej, det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, som har förhärligat sin tjänare Jesus. Den som ni förrådde och förnekade inför Pilatus när han beslutat att ge honom fri. Ni förnekade den helige och rättfärdige och bad om ynnesten att få en mördare istället. Livets första dräpte ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om. Därför att mannen här, som ni ser och känner, har satt tro till Jesu namn, har det namnet givit honom styrka att stå på sina ben. Den tro som Jesus väcker har gjort honom helt och hållet frisk, som ni alla kan se. Nu vet jag väl, mina bröder, att ni gjorde det av ovetenhet, alldeles som era rådsherrar. Men Gud hade genom alla sina profeter förutsagt att hans Messias skulle lida, och nu lät han det gå i uppfyllelse. Gör nu bättring och omvänd er, så blir era synder utplånade. Då ska Gud låta tider komma när allt blir väl igen, och han ska sända er den Messias som han utsett åt er. Honom måste himmelen behålla tills tiden är inne, att allt ska upprättas som Gud har talat om genom sina heliga profeter sedan urminnes tid. Moses har ju sagt: en profet ska Herren Gud uppväcka åt er bland era bröder, en som är mig lik. Honom ska ni lyssna till i allt som han talar till er. En var som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, de som talat från Samuels dagar och fram genom tiderna, de har förkunnat det som sker i dessa dagar. Det är ni som är profeternas söner, upptagna i det förbund som Gud slöt med era fäder, när han sa till Abraham: genom din säd ska alla släkten på jorden bli välsignade. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå och sänt honom för att välsigna er när ni än och var vänder om från era onda gärningar. Fjärde kapitlet. Medan de ännu talade till folket kom prästerna och tempelkommendanten och saduceerna över dem, uppbragta över att de undervisade folket och predikade om uppståndelsen från de döda genom Jesus. De arresterade dem och höll dem fängslade till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro, och männens antal var nu omkring 5000. Nästa dag samlades deras ledare och de äldste och skriftlärde i Jerusalem. Där var överste prästen Hannas och Kaifas och Johannes och Alexander och alla de andra som var av överste prästerlig släkt. Så ställde man dem på de anklagades plats och frågade dem: hur har sånt folk som ni kunnat göra det här? Vad är det för kraften ni använder er av? Eller vems namn? Då blev Petrus fylld av helig ande och sa till dem: ni folkets rådsherrar och äldste, om vi idag ska förhöras därför att det skett en välgärning mot en sjuk människa, och om ni vill ha reda på hur den här mannen har blivit hjälpt, då ska ni veta, ni allihop och hela Israels folk, att detta har skett i Jesu Kristi Nazarens namn, han som ni lät korsfästa, men som Gud har uppväckt från de döda. Det är Jesus som har gjort att mannen står här frisk och färdig framför er. Han är den stenen som blev förkastad av husbyggarna, av er själva, men som har blivit hörnstenen. I ingen annan finns det frälsning. Inte heller finns det något annat namn under himmelen som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, blev de häpna, eftersom de hade klart för sig att det var olärda män ur folket. Men de visste att de hade varit tillsammans med Jesus. Och eftersom de såg mannen som blivit botad stå där bredvid dem, kunde de ingenting svara. De befallde dem att lämna rådsalen, och så överlade de med varandra och sade: vad ska vi ta oss till med de här människorna? Att det har skett ett uppenbart under genom dem, det står klart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att det här inte ska sprida sig ännu mer bland folket ska vi ge dem en skarp varning att inte längre tala i det namnet, inte för någon människa. Så kallade de in dem och förbjöd dem att på något vis tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: om det är rätt inför Gud att vi lyder er mer än honom, det får ni själva avgöra. Vi för vår del kan inte tiga med det som vi har sett och hört. Då lät hon dem gå sedan de kommit med ännu några hotelser. För folkets skull kunde de inte hitta på något sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hänt. Mannen som blivit botad genom detta under var ju över 40 år. När de blivit frigivna kom de till sina egna och berättade för dem allt som överste prästerna och de skriftlärda hade sagt till dem. När de hörde det förenade de sig alla i bön och ropade till Gud och sa: Herre, du som skapat himmelen och jorden och havet och vad där i är, du som låtit den helige ande tala genom din tjänare Davids mun och sagt: varför rasade hedningarna? Varför smidde folket fåfängliga planer? Jordens konungar reste sig och folkens mäktige gaddade sig samman mot Herren och hans morde. Ja, sannerligen, de gaddade sig samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du hade smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra det som du i din makt och ditt rådslut hade bestämt skulle få ske. Och nu, Herre, ge akt på deras hotelser och låt dina tjänare med all frimodighet förkunna ditt ord. Och räck ut din hand så att människorna botas och det sker tecken och under genom Jesu, din helige tjänares namn. När de slutat bedja skakades platsen där de var samlade och de fylldes alla av den heliga ande och bar fram Guds ord med frimodighet. Hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och inte en av dem kallade något av det han ägde för sitt eget, utan de hade allting gemensamt. Med stor kraft vittnade apostlarna om Herren Jesu uppståndelse, och alla möttes de av stor välvilja. Det fanns ju inte någon bland dem som led nöd, eftersom de som ägde mark eller hus sålde dem och kom med betalningen och lade dem för apostlarnas fötter. Sedan delades det ut bidrag åt var och en i mån av hans behov. Josef, en levit, bördig från Cypern, som av apostlarna hade fått till namnet Barnabas, det betyder en som tröstar och förmanar, ägde en åker. Den sålde han och kom med pengarna och la dem för apostlarnas fötter. Femte kapitlet. En annan som hette Ananias sålde i samförstånd med sin hustru Safira ett stycke land. Men han behöll en del av betalningen för sig själv med hustruns goda minne. Det han hade med sig och lade för apostlarnas fötter var bara en del. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fått ta ditt hjärta i besittning så att du försöker ljuga för den heliga ande och behålla för dig själv en del av det du fick för din jord? Var den inte din så länge du hade den kvar? Fick du inte göra med pengarna som du ville när du sålt den? Hur kom du på att göra något sådant? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde hans ord föll han till marken och dog. Alla som hörde på blev slagna av fruktan, men några av dem yngre steg fram, höll det över honom och tog honom med sig för att begrava honom. Det dröjde ungefär 3 timmar, så kom hans hustru dit utan att veta vad som hänt. Då frågade Petrus henne: säg mig, var det för det priset ni sålde er jord? Hon svarade: ja, det var priset. Då sa Petrus till henne: hur kunde ni komma överens om att sätta Herrens ande på prov? Hör, stegen av dem som begravt din man närmar sig utanför dörren och nu kommer de att bära ut dig. Genast föll hon ihop framför hans fötter och dog. De unga männen kom in och fann henne död. Då bad de ut henne och begravde henne vid sidan av hennes man. Och det kom en stor fruktan över församlingen och över alla dem som hörde detta. Det skedde många tecken och under bland folket under apostlarnas händer. De höll sig alla troget tillsammans i Salomos pelargång. Av de andra togs ingen sluta sig till dem, men folket höll dem högt i ära. Det blev fler och fler som kom till tro och fördes till Herren, hela skaror, både män och kvinnor. Man till och med bar ut de sjuka på gatan och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone skuggan av Petrus skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Också från Jerusalems grannstäder kom det mycket folk som förde med sig sina sjuka och sådana som var besatta av orena andar, och alla blev de botade. Då grep överste prästen in, stöd på hela sitt parti. De så kallade saduséerna, fulla av förbittring, lät de arrestera apostlarna och satte dem i stadens häkte. Men en Herrens ängel öppnade på natten portarna till fängelset, släppte ut dem och sa: gå och ställ er på tempelplatsen och tala till folket och säg dem allt ni vet om detta nya liv. De lydde och gick tidigt i gryningen till tempelplatsen och började undervisa. Under tiden kom överste prästen och hans närmaste män och lät kalla samman stora rådet, hela det äldstes råd bland Israels barn. De skickade bud till fängelset för att hämta apostlarna. Rättstjänarna kom dit men fann dem inte i häktet. De vände tillbaka och rapporterade: vi fann fängelset ordentligt låst och vakterna på sin post framför portarna. Men när vi låste upp fann vi ingen där inne. När tempelkommandanten och överste prästerna hörde detta kunde de inte begripa vad detta skulle betyda. Men så kom någon med beskedet: de männen som ni satt i fängelset, de står på tempelplatsen och undervisar folket. Då gav sig tempelkommandanten iväg med sitt folk och hämtade dem. Men de brukade inte våld, eftersom de var rädda att bli stenade av folket. Så tog de dem med sig och ställde dem inför stora rådet. Överste prästen började förhöret med att säga: vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära, och ni vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, honom som ni bragt om livet när ni hängde honom på korsets trä. Honom har Gud upphöjt på sin högra sida som hövding och frälsare, till omvändelse och syndernas förlåtelse för Israel. Och vi är vittnen till detta som har hänt, vi och den helige ande, som Gud har givit åt dem som lyder honom. När de hörde det blev de ursinniga och ville ta deras liv. Då reste sig en farisé i församlingen som hette Gamaliel, en laglärare som var högt ansedd bland all folket. Han befallde att männen skulle föras ut ett slag och sa: se er för, landsmän, vad ni tänker göra med de här människorna. Sådant här har ju redan förut hänt, när Tevdas trädde fram och utgav sig för att vara något stort och fick 400 man med sig. Han bragte som livet, och alla som litat på honom skingrades och blev till intet. Efter honom reste sig Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen och fick folk att göra uppror och följa honom. Också han miste livet, och alla som litat på honom blev skingrade. Och nu säger jag er: rör inte dessa män, utan låt dem gå. Om nämligen detta är ett påhitt och ett företag av människor, så kommer det att bli om intet. Men är det av Gud, så kommer ni inte få bukt med dem. Se till att ni inte befinns strida mot Gud själv. De följde hans råd, kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala Jesu namn. Sen lät de dem gå. De gick alltså ut från rådsförsamlingen glada över att de ansetts värdiga att vanäras för det namnets skull, och de fortsatte utan uppehåll att undervisa och predika evangelium om Jesus som Messias dag efter dag, både på tempelplatsen och i hemmen. Sjätte kapitlet. I de dagarna när lärjungarna blev allt fler kom de grekisktalande med klagomål mot hebreerna. De menade att deras änkor blev försummade vid den dagliga utdelningen. Då kallade de 12 samman hela skaran av lärjungar och sa: "Det går inte an att vi försummar Guds ord för att ha hand om utdelningen. Därför ska ni bröder välja ut några bland er som har gott anseende, 7 andefyllda och kloka män. Dem kommer vi att ge uppdraget att ta hand om detta. Sen kan vi helt få ägna oss åt bönen och ordets tjänst." Hela församlingen gillade förslaget, och så valde de Stefanus, en man som var full av tro och helig ande, Filippus, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. De lät dem träda fram inför apostlarna, som bad och la händerna på dem. Guds ord nådde allt fler, och antalet lärjungar i Jerusalem ökades kraftigt. Även en mängd präster blev lydiga mot tron. Stefanus, som var full av nåd och kraft, gjorde stora tecken och under bland folket. Men då ingrep några från den synagogan som kallades de frigivnas och syrenernas och alexandrinernas och några som kom från Cilicien och Asien. De gav sig i diskussion med Stefanus, men kom till korta inför visheten och kraften i hans tal. Då skaffade de i hemlighet några angivare som sa: "Vi har hört honom säga hädiska saker om Moses och Gud." De fick lidelserna att svalla hos folket och de äldste och skriftlärde, så att de överföll honom och släpade honom med sig och förde honom inför stora rådet. Där uppträdde de falska vittnen som sade: "Den mannen talar jämt och samt mot vår heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, ska bryta ner detta tempel och ändra på de stadgar som vi har mottagit från Moses." Alla som satt i rådsalen höll sina ögon fästa på honom, och när de såg hans ansikte liknade det en ängels. Sjunde kapitlet. Men överste prästen frågade: "Är det sant som de säger?" Och Stefanus svarade: "Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham medan han levde i Mesopotamien, innan han ändå hade bosatt sig i Haran. Han sa: 'Gå ut från ditt land och din släkt och följ med till det land som jag ska visa dig.' Då lämnade han Kaldenas land och bosatte sig i Haran. Därifrån lät Gud honom bryta upp när hans far hade dött och förde honom till det land där ni nu bor. Men han gav honom ingen egen mark, inte ens en fotbredd, bara löftet att han skulle få landet till besittning, han själv och efter honom hans släkt, fast han ännu inte hade några barn. Och detta är vad Gud sade: hans avkomlingar skulle få bo som främlingar i ett land som inte var deras, och där skulle man göra dem till trälar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk åt vilket det blir trälar, det ska jag döma, sa Gud, och sedan ska de dra ut och dyrka mig på denna plats." Så skänkte han honom omskärelsens förbund, och först därefter fick Abraham sonen Isak och omskar honom på 8:e dagen, och Isak blev far till Jakob och Jakob till de 12 patriarkerna. I sin avundsjuka sålde patriarkerna Josef till Egypten, men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden och lät honom finna nåd och få anseende för visdom hos farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Då kom det hungersnöd över Egypten och Kanaan med stort elände, och våra fäder hade ingenting att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han dit våra fäder på en första resa. När de sedan kom för andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder, och så fick farao veta vad Josef hade för släkt. Då sände Josef bud och kallade till sig sin fader Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Så drog Jakob ner till Egypten. Där slutade han sina dagar, liksom våra stamfäder. De fördes tillbaka till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa pengar av Emors barn i Sikem. När tiden närmade sig då Gud skulle infria det löfte han givit Abraham, förökades folket i Egypten och blev talrikt, ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte visste något om Josef. Han begick svek mot vårt folk och for hårt fram mot fäderna och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda barn så att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Moses. Han var ett vackert barn som behagade Gud. I 3 månader vårdades han i sin fars hus. När han sen blev utsatt togs han upp av faraos dotter, och hon fostrade honom som sin son. Så blev Moses upplärd i all egyptiernas visdom, och han var mäktig i ord och gärningar. När han fyllt 40 år beslöt han sig för att besöka sina bröder bland Israels barn. Där fick han se hur en av dem blev illa behandlad. Han grep in, hämnades den misshandlade och slog ihjäl egyptien. Nu trodde han att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom, men de förstod det inte. Nästa dag kom han på dem med att slåss. Han försökte mäkla fred mellan dem och sa: "Hör på, ni är ju bröder. Varför gör ni orätt mot varandra?" Men den som gjorde orätt mot sin landsman stötte bort honom och sa: "Vem har satt dig till styresman och domare över oss? Tänker du kanske dräpa mig som du dräpte egyptien igår?" Det svaret fick Mose att gå i landsflykt. Han levde som främling i Madians land, och där föddes 2 söner åt honom. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai, som lågan i en brinnande buske. Moses häpnade över den synen, men när han gick närmare för att se ljöd Herrens röst: "Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud." Moses skalv av fruktan och vågade inte se dit. Då sade Herren till honom: "Ta skorna av dina fötter. Platsen där du står är helig mark. Jag har sannerligen sett hur illa mitt folk blir behandlat i Egypten. Jag har hört deras jämmer, och jag har stigit ner för att föra dem till frihet. Kom nu, jag ska sända dig till egyptien." Denne Moses, som de förnekade när de sa: "Vem har satt dig till styresman och domare?" Honom sände nu Gud både som styresman och förlossare genom ängeln som visade sig för honom i törnbusken. Det blev han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egyptens land och vid Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denne Moses som sade till Israels barn: "En profet ska Gud uppväcka åt er bland era bröder, en som är mig lik." Det var denne Moses som i ökenförsamlingen fick vara förmedlaren mellan våra fäder och den ängel som talade med honom på Sinai berg. Det var han som tog emot levande ord för att ge dem åt er. Men honom ville våra fäder inte lyda, utan de stötte honom ifrån sig och önskade sig tillbaka till Egypten. De sa till Aaron: "Gör gudar åt oss som kan gå framför oss, till denne Moses som förde oss ut ur Egyptens land. Vem vet vad som blivit av honom? Så gjorde de i de dagarna en kalv åt sig och bar fram offer åt sin avgud och höjde jubelrop inför den som de gjort med egna händer. Då vände Gud sig ifrån dem och lät dem dyrka himmelens härskara, så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl fram offer åt mig under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er Molochs tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe dem. Men jag ska föra er i landsflykt ända bortom Babylon. I öknen hade våra fäder vittnesbördets tält, så som det föreskrivits av den som talade med Moses, enligt den förebild han fått se. Våra fäder tog det i arv och förde det med sig under Josua, när de tog landet i besittning efter det folk som Gud fördrev för våra fäder. Så var det in till Davids dagar. Han fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en plats till boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som fick bygga ett tempel åt honom. Men nu bor den högste inte i hus som är byggda med händer, utan som profeten säger: himmelen är min tron och jorden en pall för mina fötter. Vad slags hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, och var finns den plats som kan bli min vilostad? Har inte min hand gjort allt detta? Ni hårdnackade med era oomskurna hjärtan och öron, alltid står ni emot den heliga ande, ni som era fäder. Säg mig en profet som inte era fäder förföljde. De dräpte dem som i förväg förkunnade att en rättfärdige skulle komma, och nu är det ni som har förrått honom och blivit hans mördare. Ni som fått lagen ur änglarnas hand men inte har hållit den. När de hörde de orden blev de rasande och skar tänder av vrede. Men han såg upp mot himmelen, fylld av den heliga ande, och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himmelen öppen och människosonen som står på Guds högra sida. Då larmade de och skrek och höll för öronen. Som en man stormade de fram mot honom, släpade honom med sig ut ur staden och stenade honom. Men vittnena lade av sig sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus, men han bad och sade: Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och ropade med hög röst: Herre, tillräkna dem inte denna synd. Med de orden dog han. Men Saulus gillade att man hade tagit livet av honom. 8:e kapitlet. Den dagen bröt ut en häftig förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Alla spriddes ut över landsbygden i Judeen och Samarien, utom apostlarna. Några fromma män begravde dock Stefanus och höll en stor dödsklagan över honom. Saulus däremot försökte förinta församlingen. Han gick ur hus i hus och släpade ut både män och kvinnor och skickade dem i fängelse. De som blivit skingrade drog nu omkring och förkunnade evangelium. Filippus kom ner till en stad i Samarien och predikade Kristus för folket där. När de hörde honom och såg de tecken han gjorde, slöt de upp som en man och lyssnade i stora skaror till det som Filippus hade att säga. Många av dem var besatta av onda andar som for ut under höga skrik, och många lama och lytta blev botade. Det blev stor glädje i den staden. En viss Simon hade förut bedrivit trolldom i staden och slagit folket i Samarien med häpnad. Han gav sig ut för att vara något stort, och alla höll de sig till honom, både stora och små, och sa: den mannen är gudomskraften, den som kallas den stora. De höll sig till honom eftersom han under lång tid hade fått dem att häpna genom sina trollkonster. Men nu när de satte tro till Filippus som predikade evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi namn, blev de döpta, både kvinnor och män. Simon själv kom till tro, och sen han blivit döpt höll han sig stadigt till Filippus, och när han såg de tecken och de stora kraftgärningar som skedde blev han stum av häpnad. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de Petrus och Johannes till dem. De reste dit ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande. Anden hade nämligen ännu inte fallit på någon av dem, utan de hade endast blivit döpta i Herren Jesu namn. Då la de händerna på dem, och så fick de den helige ande. När nu Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden gavs, kom han till dem med pengar och sa: ge också mig den makten, så att den som jag lägger händerna på får den helige ande. Men Petrus svarade honom: må dina pengar gå i fördärvet och ta dig med sig, du som tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del alls i den här saken. Ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig från din ondska och be till Herren, så kanske han förlåter dig vad du tänkt i ditt hjärta. Jag ser ju att du är full av bitter galla och snärd av ondskans garn. Då svarade Simon: bed ni för mig till Herren, så att ingenting av det som ni har sagt kommer över mig. Sen de vittnat innerligt och kraftfullt och förkunnat Herrens ord, vände de tillbaka till Jerusalem och predikade på vägen evangelium i många samaritiska byar. En Herrens ängel sa till Filippus: bryt upp och vandra söderut på vägen som går ner från Jerusalem till Gaza. Det är en ödslig väg. Han stod upp och gick, och då visade sig på vägen en etiopier som hade varit i Jerusalem för att tillbedja. Han var en eunuck, en hovman från Kandake, Etiopiernas drottning, som hade hand om alla hennes finanser. Nu var han på återväg och satt i sin vagn och läste profeten Esaias. Då sa anden till Filippus: gå fram och håll dig in till den vagnen. Filippus sprang dit och hörde att mannen läste profeten Esaias. Då sa han: förstår du också vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna förstå om ingen förklarar det för mig? Så bad han Filippus stiga upp och ta plats bredvid honom. Men skriftstället som han läste var detta: som ett får fördes han bort att slaktas, och som ett lamm som tiger inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. I förnedringen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv rycktes undan från jorden. Eunucken frågar nu Filippus: säg mig, om vem talar profeten här? Om sig själv eller om någon annan? Då började Filippus tala och utgick från detta skriftens ord och lät honom höra evangeliet om Jesus. När de så färdades vägen fram kom de till ett vatten, och eunucken sade: titta, där finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Så befallde han att vagnen skulle stanna, och båda steg de ner i vattnet, Filippus och eunucken, och han döpte honom. När de steg upp ur vattnet tog Herrens ande bort Filippus, och eunucken såg honom inte mera, eftersom han fortsatte sin färd glad till sinnes. Men Filippus såg man i Astod, och sedan drog han vidare och predikade evangelium överallt i städerna tills han kom till Caesarea. 9. kapitlet. Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, sökte upp överste prästen och utverkade av honom skrivelser till synagogorna i Damaskus med fullmakt att föra både män och kvinnor bundna till Jerusalem ifall han träffade på några som var av den vägen. Under resan hände det nu att de närmade sig Damaskus. Då lyste plötsligt ett bländande sken från himlen omkring honom. Han störtade till marken och hörde en röst som sade: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: Vem är du, Herre? Och fick till svar: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig nu och gå in i staden. Där ska du få veta vad du har att göra. Männen som färdades i hans sällskap stod mållösa. De hörde ljudet men kunde inte se någon. Saulus reste sig från marken, men när han öppnade sina ögon kunde han ingenting se. Man fick ta honom vid handen och leda honom in i Damaskus. 3 dagar gick utan att han kunde se, och han varken åt eller drack. I Damaskus bodde en lärjunge som hette Ananias. I en syn sade Herren till honom: Ananias. Han svarade: Här är jag, Herre. Då sa Herren till honom: Stig upp och gå till en gatan som kallas den Raka och fråga i Judas hus efter en man från Tarsus som heter Saulus. Han ber. Och i en syn har han sett en man med namnet Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska få sin syn tillbaka. Men Ananias svarade: Herre, jag har hört så många berätta om den mannen, hur mycket ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att fängsla alla som åkallar ditt namn. Då sa Herren: Gå! Den mannen är ett utvalt redskap åt mig. Han ska bära fram mitt namn inför folk och kungar och inför Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias bort och trädde in i huset, la händerna på honom och sa: Saul, broder, Herren har sänt mig. Jesus, han som visade sig för dig på vägen hit, han vill att du ska få din syn och bli fylld av helig ande. Och genast föll det som fjäll från hans ögon och han kunde se. Han steg upp och lät sig döpas, tog till sig föda och fick nya krafter. Sedan stannade han en tid hos lärjungarna i Damaskus. Där började han genast predika om Jesus i synagogorna och sa att han var Guds son. Alla som hörde det häpnade och sa: Var det inte han som i Jerusalem ville utrota alla som åkallade det namnet? Kom han inte hit för att fängsla dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt mera kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han la fram bevisen för att Jesus är Messias. När det gått en tämligen lång tid gjorde judarna upp planer för att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras avsikt. De till och med bevakade stadsportarna både dag och natt för att kunna döda honom. Men en natt tog lärjungarna och firade ner honom längs stadsmuren i en flätad korg. När han så kom till Jerusalem försökte han närma sig lärjungarna. Men alla var rädda för honom och ville inte tro att han var någon lärjunge. Då tog sig Barnabas an honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur han hade sett Herren på vägen och vad Herren hade sagt honom och hur han i Damaskus hade uppträtt med stor frimodighet i Jesu namn. Sedan kunde han gå in och ut bland dem i Jerusalem. Med de grekisktalade judarna förde han samtal och diskussioner och uppträdde frimodigt i Herrens namn. Men de gjorde upp planer på att röja honom ur vägen. När bröderna fick reda på det förde de honom ner till Caesarea och sände honom vidare till Tarsus. Kyrkan hade nu fått fred i hela Judeen och Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Herrens fruktan och växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. När nu Petrus drog omkring från den ena orten till den andra kom han också ner till de heliga i Lydda. Där träffade han på en man som hette Eneas och som i 8 år hade legat förlamad på sin bädd. Då sa Petrus till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör din bädd i ordning. Och genast reste han på sig. Allt folket i Lydda och Saron såg honom och omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge, en kvinna som hette Tabita. Det är samma namn som Dorkas och betyder gasellen. Hon gjorde mycket gott och tänkte på de fattiga. Men just i de dagarna blev hon sjuk och dog. Man tvådde henne och la henne i ett rum i övervåningen. Eftersom Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de 2 män till honom och bad: skynda dig och kom över till oss. Då gjorde Petrus sig i ordning och gick med dem. När han kom fram förde man honom upp för trappan, och alla änkorna kom fram och grät och visade honom livklädnader och mantlar som Dorkas hade sytt när hon ännu levde bland dem. Då visade Petrus ut dem allesammans och böjde knä i bön. Sen vände han sig till den döda och sade: Tabita, res dig upp. Då öppnade hon ögonen, och när hon fick se honom satte hon sig upp. Han gav henne sin hand och hjälpte henne att resa på sig. Sen kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se att hon stod där livslevande. Det blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Sen bodde han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. 10 kapitlet. I Caesarea levde en man som hette Cornelius, en centurion vid den kohort som kallades den italiska. En from man som fruktade Gud, han liksom hela hans hus. Han gav rikliga gåvor åt de fattiga bland folket, och han bad de dagliga bönerna. En dag omkring 9:e timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sade: Cornelius. Han stirrade förfärad på ängeln och frågade: Herre, vad är det? Ängeln svarade: dina böner och dina allmosor har stigit upp till Gud, och han har dem i minnet. Skicka nu några män till Joppe och låt hämta en person vid namn Simon, som också kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon, som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade han till sig 2 av sitt husfolk och en from soldat, en av hans egna ordonanser. Han förklarade saken för dem och skickade dem till Joppe. Nästa dag, medan de var på väg och nalkade staden, gick Petrus upp på taket för att bedja vid 6:e timmen. Han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan man nu gjorde i ordning maten föll han i hänryckning och såg att himmelen stod öppen och att något som liknade en stor segelduk sänktes ner till jorden vid sina 4 hörn. I den fanns alla slag av 4-fota djur och allt som krälar på jorden eller flyger under himmelen. Då ljöd en röst till honom: ta för dig, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: på inga villkor, Herre. Aldrig någonsin har jag ätit något oheligt eller orent. Då ljöd rösten för 2 gången. Vad Gud har förklarat för rent, det skall du inte kalla oheligt. Detta skedde 3 gånger å rad, och sen togs duken upp till himmelen igen. Medan Petrus skrubblade över meningen med synen han sett, hade männen som var utskickade av Cornelius frågat sig fram till Simons hus, och nu stod de plötsligt utanför porten och ropade för att få veta om där fanns en gäst som hette Simon med tillnamnet Petrus. Medan Petrus alltjämt funderade över sin syn sa anden till honom: där nere står 2 män och frågar efter dig. Skynda dig och gå ner och följ med dem utan några betänkligheter. Det är jag som har sänt dem. Då gick Petrus ner till männen och sa: jag är den som ni söker. Vad är orsaken till att ni har kommit hit? De svarade, centurionen Cornelius, en rättskaffens man som fruktar Gud och har gott namn om sig överallt bland judarna, har fått en uppenbarelse genom en helig ängel att han ska låta hämta dig till sitt hus för att höra vad du har att säga. Då bad han dem stiga in och så blev de hans gäster. Nästa dag gjorde han sig i ordning och följde med dem, och även några bröder från Joppe kom med. Följande dag var de framme i Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och sina närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius honom till mötes, föll ner för hans fötter och hyllade honom som ett högre väsen. Men Petrus reste honom upp och sa, stig upp, jag är ju människa, jag också. Så steg han in, samspråkade med honom och fann att det var en mängd människor församlade. Då sa han till dem, ni vet att det inte är tillåtet för en jude att umgås med folk av annan stam eller besöka dem, men mig har Gud lärt att inte kalla någon människa för ohelig eller oren. Därför följde jag med och gjorde ingen invändning när jag blev efterskickad. Och nu frågar jag, varför har ni sänt bud efter mig? Cornelius svarade, för 3 dagar sedan vid den här tiden, när jag bad bönen vid 9:e timmen i mitt hus, stod det plötsligt en man i bländvita kläder framför mig, och han sade, Cornelius, din bön är hörd, och Gud har dina allmosor i åtanke. Skicka nu bud till Joppe och kalla på Simon, som också kallas Petrus. Han är gäst hos skarvaren Simon i ett hus vid havet. Då skickade jag genast bud till dig, och du gjorde väl i att du kom. Och nu är vi alla här församlade inför Gud för att höra allt det som Herren har ålagt dig att säga. Då öppnade Petrus sin mun och sade, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör vad som är rätt, ur vilket folk han än må komma. Det budskapet har Gud låtit gå ut till Israels barn när han förkunnade det glada budskapet om frid genom Jesus Kristus. Det är han som är Herren, och det är han för alla. Ni vet vad som har hänt runt omkring i hela Judén, med början i Galileen, allt ifrån det dop som Johannes predikade, detta med Jesus från Nasaret, hur Gud hade smort honom med helig ande och kraft. Han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. Vi står här som vittnen om allt vad han gjorde, både bland judarna på landsbygden och i Jerusalem. Men honom hängde de upp på trä och dräpte. Det är honom som Gud har uppväckt på 3:e dagen. Han har låtit honom träda fram, inte för allt folket, men för de vittnen som Gud i förväg hade utsett. För oss som fick äta och dricka tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och gav han i uppdrag att förkunna och betyga för allt folket att det är honom som Gud har insatt till domare över levande och döda. Om honom betygar alla profeterna att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus var mitt uppe i sitt tal föll den heliga ande över alla dem som hörde ordet. De troende judar som hade kommit med Petrus blev utom sig av häpnad över att den heliga ande, Guds gåva, hade blivit utgjuten över hedningarna. De hörde dem ju tala med tungor och lovprisa Gud. Då sa Petrus, inte kan väl någon vägra dem att döpas med vatten när de har fått den heliga ande, alldeles som vi. Och så befallde han att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna där några dagar. 11:e kapitlet. Apostlarna och de bröder som fanns överallt i Judén fick nu höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna gå till rätta med honom och sade, du har ju tagit in hos oomskurna och suttit till bords med dem. Då redogjorde Petrus för allting i tur och ordning ända från början och sade, I staden Joppe var jag försänkt i bön och kom i hänryckning och såg en syn. Något som liknade en stor segelduk sänktes ner från himmelen vid sina fyra hörn och hamnade mitt framför mig. Jag stirrade på den och märkte att där fanns både tama och vilda djur och ormar och himmelens fåglar. Jag hörde också en röst som sade, ta för dig Petrus, slakta och ät. Men jag svarade, på inga villkor herre, aldrig någonsin har något oheligt eller orent kommit i min mun. För andra gången kom då en röst från himmelen. Vad Gud har förklarat för rent, det skall du inte kalla oheligt. Detta skedde tre gånger och rad och sen drogs allt sammans upp till himmelen igen. Alldeles i samma stund kom det tre män som skickats till mig från Caesarea och stod utanför huset där vi bodde. Och anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan betänkligheter. De sex bröderna här kom också med mig och vi gick in i huset där mannen bodde. Han berättade för oss hur han sett ängeln stå där i huset och säga, skicka bud till Joppe och låt hämta Simon som kallas Petrus. Han ska tala sådana ord till dig som gör att du blir frälst med hela ditt hus. När jag så började tala till dem föll den heliga ande på dem, alldeles som på oss i begynnelsen. Då kom jag ihåg Herrens ord. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den heliga ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss, genom tron på Jesus Kristus, vem var då jag som skulle haft makt att hindra Gud? När de hörde detta lät de sig nöja. De prisade Gud och sade, alltså har Gud skänkt också hedningarna den omvändelse som för till liv. De som fick fly undan den förföljelse som bröt ut för Stefanus skull hade dragit vidare ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, men de hade inte förkunnat ordet för andra än judar. Nu fanns det några bland dem, folk från Cypern och Cyrene, som hade kommit till Antiochia. Och där vände de sig också till grekerna med evangeliet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem och det blev ett stort antal som kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om den saken kom också till församlingens öron i Jerusalem. Då sände de Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat gladde han sig och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren helhjärtat och troget. Han var nämligen en god man, full av helig ande och tro. Så blev det ytterligare en stor skara som fördes till Herren. Men Barnabas reste sin väg till Tarsus för att leta reda på Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Där verkade de sida vid sida i församlingen under ett helt år och undervisade en stor skara. Det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus trädde upp och förutsade, driven av anden, att en svår hungersnöd skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius. Då beslöt judarna att var och en i mån av sina tillgångar bidra med en gåva som skulle skickas till bröderna i Judén. Så gjorde de. Och sin gåva överlämnade de genom Barnabas och Saulus till de äldste. 12:e kapitlet. Vid den tiden lät konung Herodes gripa några från församlingen och misshandlade dem. Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att judarna gillade det gick han vidare och lät fängsla också Petrus. Det var under påskveckan. Och när han gripit honom satte han honom i fängelse och avdelade fyra rotar om fyra man var för att bevaka honom. Efter påsken tänkte han ställa honom till svars inför folket. Petrus satt alltså fången, medan församlingen utan uppehåll bad till Gud för honom. Så var tiden inne då Herodes tänkte ställa honom inför rätta. Den natten låg Petrus och sov mellan två soldater, belagd med dubbla bojor, och framför dörren höll posten vakt över fängelset. Då stod plötsligt en Herrens ängel där och det lyste ett ljussken i rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan, väckte honom och sade: skynda dig upp. Bojorna föll från hans händer och ängeln sade: spänn på dig bältet och knyt fast dina sandaler. Det gjorde han och ängeln sade: svep manteln om dig och följ med. Han följde honom ut men förstod inte att detta med ängeln var en verklighet utan trodde att han såg en syn. De passerade den första vakten och den andra och kom så till porten av järn som ledde ut till staden. Den gick upp av sig själv framför dem. De kom ut och fortsatte genom en av gränderna. Där försvann ängeln plötsligt ur hans åsyn. Och Petrus vaknade upp och sade: nu vet jag att Gud verkligen har skickat sin ängel och räddat mig undan Herodes hand och allt det som judarna hade väntat sig. När han nu såg hur det var gick han till det hus där Maria bodde, hon som var mor till Johannes med tillnamnet Markus. Många hade samlats där och var nu förenade i bön. När han klappade på porten till gatan gick en tjänsteflicka som hette Råde dit för att höra vem det var. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon glömde att öppna och rusade in för att berätta att Petrus stod utanför porten. Men de sade: du är inte klok. När hon försäkrade att det var sanning sa de: det är hans ängel. Men Petrus fortsatte att klappa och så öppnade de och blev utom sig av häpnad när de fick se honom. Men han gav dem ett tecken med handen att de skulle tiga och berättade för dem hur Herrens ängel hade fört honom ut ur fängelset. Sen tillade han: berätta det för Jakob och bröderna. Därmed gick han ut igen och begav sig bort till en annan ort. När dagen grydde blev det stor uppståndelse bland soldaterna. Vart hade Petrus tagit vägen? Herodes lät spana efter honom men fann honom inte. Då höll han förhör med soldaterna och lät dem föras bort till bestraffning. Sen reste han ner från Judén till Caesarea och stannade där. Herodes låg i en bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Nu slog de sig samman om en beskickning och lyckades få Blastus, den kungliga kammarherren, över på sin sida och försökte få fred, eftersom deras land var beroende av de livsmedel de fick från kungariket. På utsatt dag kom Herodes i sin kungliga skrud, satte sig på tronen och höll tal till dem. Då ropade folket gång på gång: här talar Gud och inte en människa. I samma stund slog honom en Herrens ängel därför att han inte gav Gud äran. Han fick maskar i kroppen och dog. 13 kapitlet. Men Guds ord hade framgång och spred sig allt vidare. Barnabas och Saulus vände tillbaka från Jerusalem sedan de fullgjort sitt uppdrag. De tog med sig Johannes som kallades Markus. I den församling som fanns i Antiochia verkade som profeter och lärare Barnabas och Simeon, som också kallades Niger. Lucius från Cyrene och Manaen, en fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. En gång när de gjorde tjänst inför Herren och fastade, sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig till det verk som jag kallat dem till. Då fastade de, bad och la händerna på dem och lät dem så resa. När de nu blivit utsända av den heliga ande reste de ner till Seleukia och därifrån seglade de vidare till Cypern. De landade i Salamis och förkunnade Guds ord i judarnas synagogor. Till medhjälpare hade de Johannes. När de rest tvärs över hela ön och nått Paphos träffade de på en jude, en trollkar och falsk profet som hette Bar Jesus. Han höll till hos prokonsuln Sergius Paulus. Denne var en förståndig kar och kallade till sig Barnabas och Saulus för att få höra Guds ord. Men Elimas, trollkaren, så kan man översätta hans namn, motarbetade dem eftersom han ville hindra prokonsuln att komma till tro. Men Saulus, eller Paulus som han också kallades, såg honom oavvänt i ögonen, fylld av den heliga ande, och sade: du som är så full av idel bedrägeri och falskhet, du djävulens barn som är en fiende till allt som är rätt, tänker du aldrig sluta att förvränga Guds rätta vägar? Se, nu slår dig Herrens hand och du kommer att bli blind, och en tid framåt ska du inte kunna se solens ljus. Genast föll natt och mörker över honom, och han famlade omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När prokonsuln såg vad som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Paulus och hans följeslagare lade nu ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där övergav dem Johannes och vände tillbaka till Jerusalem. Själva fortsatte de inåt land från Perge och kom till det pisidiska Antiochia. På sabbatsdagen gick de till synagogan och slog sig ner där. När texterna ur lagen och profeterna blivit lästa skickade synagogsförståndarna en man till dem och lät hälsa: bröder, har ni något förmaningens ord till folket, så säg det. Då reste sig Paulus, gav ett tecken med handen och sade: ni israeliter och ni som fruktar Gud, hör på mig. Våra fäder blev utvalda av honom som är Israels Gud, detta folks Gud. Han gjorde dem till ett stort folk medan de bodde som främlingar i Egyptens land. Ur det landet förde han dem med mäktig arm, och under 40 års tid sörjde han för dem i öknen. 7 folk utrotade han i Kanaan och gav dem deras land till arvedel efter ungefär 450 år. Därefter gav han dem domare, ända fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de om en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. När han förkastat honom lät han David träda fram och bli kung över dem. Honom gav han det vittnesbördet: jag har funnit en man efter mitt sinne, David, Jesajas son, som skall göra min vilja i allt. Det är en av hans ättlingar, Jesus, som Gud nu har sänt till Israel som en frälsare. Innan han kom fick Johannes i förväg predika bättringens döpelse för hela Israels folk. Och när Johannes stod vid slutet av sin bana sade han: det ni tror att jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vilken sandaler jag inte är värdig att lösa från hans fötter. Bröder, ni som är av Abrahams ätt, och det bland er här som fruktar Gud, det är till oss som ordet om denna frälsning har blivit sänt. Till folket i Jerusalem och deras rådsherrar förstod inte vem han var. De dömde honom och uppfyllde så profeternas ord, det som han föreläser var sabbat. Fast de inte fann någon laglig grund för en dödsdom, bad de Pilatus att avrätta honom. Och när de fullbordat allt som var skrivet om honom, tog man ner honom från korset och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda. Han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen till Jerusalem. Det är nu hans vittnen inför allt folket. Också vi kan nu komma till er med det glada budskapet att det löfte som Gud gav våra fäder, det har han uppfyllt åt oss, deras barn, när han uppväckte Jesus. Det står ju också skrivet i den andra salmen: du är min son, jag har idag fött dig. Och att Gud har uppväckt honom från de döda, så att han aldrig kommer att vända tillbaka till förgängelsen, det har han sagt med orden: åt er ska jag infria alla mina heliga och osvikliga löften till David. På ett annat ställe säger han: du ska inte låta din helige se förgängelsen. Men David dog ju sedan han i sin tid hade tjänat Guds vilja, och han samlades till sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte, han såg inte förgängelsen. Nu ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. I alla de stycken där ni inte kunde bli rättfärdiga genom Mose lag, där blir nu var och en som tror rättfärdiggjord. Se därför till att det inte går med er som profeterna har sagt. Se hit, ni föraktade, och häpna och kom på skam. Till en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig skulle tro om man berättade den för er. Då de gick ut blev de ombedda att nästa sabbat komma och tala om dessa saker. När sen församlingen skildes åt var det många judar och gudfruktiga proselyter som slog följe med Paulus och Barnabas, och de talade med dem och lade dem på hjärtat att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att höra Guds ord. När judarna såg allt detta folk rann sinnet på dem, och de började göra hånfulla inpass när Paulus talade. Men Paulus och Barnabas tog bladet från munnen och sade: det var nödvändigt att Guds ord först skulle predikas för er, men eftersom ni stöter det ifrån er och inte anser er värda det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Det är ju vad Herren har befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning ända till jordens ända. När hedningarna hörde det gladde de sig och prisade Guds ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till att få evigt liv. Herrens ord fördes ut över hela landet, men judarna hetsade upp de förnäma kvinnor som brukade komma till synagogan och de ledande män i staden, så att de ställde till med en förföljelse mot Paulus och Barnabas och fördrev dem från sitt område. Då skuddade de stoftet av sina fötter mot dem, och så kom de till Ikonium. Men lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och av den heliga ande. 14 kapitlet. På samma sätt gick det till i Ikonium. De gick till judarnas synagoga och predikade så att en stor mängd judar och greker kom till tro. Men de judar som inte ville lyda ordet äggade upp hedningarna till illvilja mot bröderna. Ändå stannade de där åtskillig tid och talade oförskräckt i förtröstan på Herren, som också lät ordet om sin nåd bli bekräftat genom det tecken och under som skedde under deras händer. Folket i staden delades i två partier. Somliga höll med judarna, andra med apostlarna. Men så enades hedningar och judar med sina ledares goda minne om att nu skulle man överfalla och stena Paulus. Det fick de reda på och flydde till Lykaonien, till städerna Lystra och Derbe och trakten däromkring. Där stannade de och predikade evangelium. I Lystra satt det en hjälplös man som inte kunde bruka sina fötter. Han var född lam och hade aldrig kunnat gå. Nu lyssnade han till Paulus som predikade, och denne fäste ögonen på honom, och då han såg att han hade tro så att han kunde bli hjälpt, sa han med hög röst: res på dig och stå på dina fötter. Och han sprang upp och började gå. När folkmassan såg vad Paulus hade gjort började de ropa på lykaoniska: gudarna har stigit ner till oss i människogestalt. Barnabas kallade dem Zeus och Paulus fick heta Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen vid Zeus-templet utanför staden kom fram till stadsporten med bekransade tjurar och ville hålla offerfest med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus fick höra det rev de sönder sina kläder och rusade ut i mängden och ropade: människor, vad är det ni tar er till? Också vi är ju människor, likadana som ni. Och vi kommer med det glada budskapet att ni ska lämna de här dårskaperna och komma till den levande guden som har skapat himmel, jord och hav och allt vad i dem är. I gångna tider har han låtit alla hedna folk vandra sina egna vägar, men han har låtit dem se att han finns genom att göra dem gott. Han har gett er regn, från himmelen och skördetider och styrkt era hjärtan med mat och glädje. Med sådana ord lyckades de i sista stund avhålla folkmassan från att offra till dem. Men från Antiochia och Iconium kom det judar som fick med sig folket och stenade Paulus. Sen släpade de ut honom ur staden och trodde att han var död. Men när lärjungarna slog en ring omkring honom reste han sig upp och gick in i staden. Nästa dag drog han vidare med Barnabas och kom till Derbe. När de predikat evangelium i den staden och gjort många till lärjungar vände de tillbaka till Lystra och fortsatte till Iconium och Antiochia. De styrkte lärjungarnas hjärtan och förmanade dem att hålla fast vid tron och sade: det är genom många lidanden som vi måste gå in i Guds rike. De utsåg äldste åt dem i varje församling och dessa anförtrodde de under bön och fasta åt den Herre som de nu trodde på. Så reste de tvärs genom Pisidien och kom till Pamfylien. Sen de förkunnat ordet i Perge reste de ner till Attalia och därifrån for de vidare med båt till Antiochia, där de en gång hade överlämnats åt Guds nåd för att utföra det verk som de nu fullbordat. Efter hemkomsten kallade de ihop församlingen och berättade om allt som Gud utfört med dem som redskap och hur han hade öppnat en dörr till tro för hedningarna. Sen stannade de ganska länge hos lärjungarna. 15 kapitlet. Då kom det ner några från Judeen som undervisade bröderna och sade: om ni inte blir omskurna på det vis som Mose har lärt oss så kan ni inte bli frälsta. Paulus och Barnabas kom i strid med dem och det blev en häftig dispyt. Då bestämde man att Paulus och Barnabas och några andra bland dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att avhandla saken. Sen de blivit utrustade och utsända av församlingen tog de vägen genom Fenicien och Samarien. Där berättade de om hedningarnas omvändelse till stor glädje för alla bröderna. När de kom fram till Jerusalem togs de emot av församlingen och apostlarna och de äldste berättade om allt som Gud utfört genom dem. Några av fariseernas parti som kommit till tro trädde då upp och sade: man måste omskära dem och ålägga dem att hålla Mose lag. Då fick apostlarna och de äldste sammanträda för att dryfta saken. När meningarna stod hårt mot varandra reste sig Petrus och sa till dem: bröder, ni vet att Gud redan för länge sedan bland er utvalde mig för att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner allas hjärtan visade att han tog emot dem när han gav den helige ande åt dem på samma sätt som åt oss. Han gjorde inte någon skillnad oss emellan utan renade deras hjärtan genom tron. Varför vill ni nu utmana Gud genom att lägga ett ok på lärjungarnas nacke som varken våra fäder eller vi orkat bära? Vi tror ju tvärtom att det är genom Herren Jesu nåd som vi blir frälsta. Vi på samma sätt som det. Då teg alla de församlade och lyssnade till Paulus och Barnabas som berättade vilka tecken och under Gud genom dem hade utfört bland hedningarna. När de tystnat tog Jakob ordet och sade: bröder, lyssna till mig. Simon har skildrat hur det gick till när Gud den gången utvalde ett folk åt sig bland hedningarna, ett folk som skulle bära hans namn. Det stämmer med profeternas ord i skriften. Sedan ska jag vända åter. Än en gång ska jag bygga upp Davids fallna hydda. Vad nedbrutet är ska jag åter bygga upp. Jag ska upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Alla de hedningar över vilka mitt namn har blivit nämnt. Så säger Herren, han som gör detta och som kungjort det sen är värdlig tid. Därför är det mitt förslag att vi inte ska skapa svårigheter för de hedningar som omvänder sig till Gud, men skriva till dem att de ska avhålla sig från all befläckelse genom avgudarna och från otukt och kött av kvävda djur och blod. Sen gamla tider har ju Moses i varje stad sina förkunnare, och i synagogan blir han läst var sabbat. Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att utse några ibland sig och skicka dem till Antiochia med Paulus och Barnabas. De valde Judas, som kallades Barsabbas, och Silas, vilka hörde till de ledande bland bröderna, och sände ett brev med dem som löd: Era bröder, apostlarna, och de äldste hälsar de bröder i Antiochia, Syrien och Cilicien, som är av hednisk härkomst. Vi har fått höra att några från oss har vållat oro ibland er och bekymrat era samveten med sina påståenden, utan att de haft något uppdrag från vår sida. Därför har vi enhälligt beslutat att utse ombud och sända dem till er tillsammans med Barnabas och Paulus, våra älskade bröder, som satt sina liv på spel för vår Herres Jesu Kristi namn. Alltså sänder vi nu Judas och Silas till er för att de muntligen skall bekräfta vårt budskap. Den heliga ande och vi har nämligen beslutat att inte pålägga er någon ytterligare börda utöver detta nödvändiga, att ni avhåller er från kött som offrats åt avgudarna, från blod och kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör väl om ni håller er borta från sådant. Farväl. Så sändes de iväg och kom ner till Antiochia. De kallade samman församlingen och överlämnade brevet. När det blivit uppläst gladde sig alla över denna uppmuntran. Judas och Sila, som själva var profeter, förmanade och styrkte bröderna med många ord. När de stannat en tid lät bröderna den bryta upp med frid och resa hem till sina uppdragsgivare. Paulus och Barnabas blev kvar i Antiochia, där de undervisade tillsammans med många andra och bar fram evangeliet och Herrens ord. Efter en tid sa Paulus till Barnabas: Låt oss vända tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har förkunnat Herrens ord och se hur de har det. Då ville Barnabas också ta med sig Johannes, som kallades Markus. Men Paulus framhöll att Markus hade övergivit dem i Pamfylien och inte följt med till deras arbete. En sådan borde man inte ha med sig som följeslagare. Motsättningen blev så skarp att de skilde sig från varandra. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus utsåg istället Silas och bröt upp sedan han av bröderna anbefallts åt Herrens nåd. Han tog vägen genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna där. 16 kapitlet. Så kom han också till Derbe och Lystra. Där lade han märke till en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek. Han fick gott betyg av bröderna i Lystra och Ikonium. Honom ville Paulus ta med sig när han drog vidare, och han såg till att han blev omskuren av hänsyn till judarna i dessa trakter. Alla visste ju att hans far var grek. När de nu färdades fram genom städerna meddelade de till efterrättelse de stadgar som hade fastställts av apostlarna och de äldste i Jerusalem. Och församlingarna stärkte sin tron och växte i storlek från dag till dag. De tog nu vägen genom det frygisk-galatiska området, sedan den heliga ande hindrat dem att förkunna ordet i Asien. När de nådde fram till gränsen av Mysien försökte de bege sig in i Bitynien, men det tillät dem inte Jesu ande. Då tog de vägen genom Mysien och kom ner till Troas. Där fick Paulus om natten se en syn. En man från Makedonien stod och kallade på honom och bad: Kom över till Makedonien och hjälp oss. När Paulus sett den synen sökte vi genast efter en lägenhet till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud gett oss kallelsen att predika evangelium för dem. Vi stack alltså till sjöss från Troas och seglade raka vägen till Samotrake för att nästa dag komma till Neapolis och därifrån till Filippi. en romersk koloni som är den förnämsta staden i denna del av Makedonien. I den staden stannade vi några dagar. På sabbatsdagen gick vi ut genom stadsporten och följde en flod vid vilken vi hört att det fanns ett böneställe. Vi slog oss ner där och talade till de kvinnor som var samlade. En av dem hette Lydia och hörde till dem som fruktade Gud. Hon kom från staden Thyatira och handlade med purpurtyger. Hon lyssnade och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. När hon blivit döpt tillsammans med sitt husfolk bjöd hon oss till sig och sade: "Håller ni mig för en som tror på Herren, så flytta till mitt hus och bo där." Och hon nödgade oss till det. Nu hände sig att vi på väg till bönestället möttes av en slavflicka som var besatt av en spådomsande och skaffade sina ägare goda inkomster genom att förutsäga framtiden. Hon följde efter Paulus och Sandra och ropade ideligen: "De här männen är tjänare åt Gud den högste. De förkunnar för er en väg till frälsning." Så gjorde hon flera dagar och rad. Paulus blev illa berörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn, far ut ur henne." Och i samma stund for den ut. När hennes ägare såg att deras hopp om förtjänst hade farit sin väg, grep de Paulus och Silas och släpade dem inför magistraten på torget. De ledde dem fram inför stadens styresmän och sa: "De här människorna ställer till oreda i vår stad. De är judar. De förkunnar ett sätt att leva som det är förbjudet för oss att anta och tillämpa, vi som är romare." Också folket på torget vände sig emot dem, och domarna lät slita kläderna av dem och befallde att de skulle piskas med spön. Sen de givit dem många slag kastade de dem i fängelse och befallde fångvaktaren att hålla dem ordentligt inspärrade. När han fick så stränga order satte han dem i fängelsets innersta rum och skruvade fast deras fötter i stocken. Vid minastiden bar Paulus och Silas fram sina böner och sjöng lovsånger till Guds ära medan fångarna lyssnade till dem. Då kom plötsligt ett kraftigt jordskalv så att fängelset skadades i sina grundvalar. Alla portarna sprang upp och bojorna lossnade på dem alla. Fångvaktaren väcktes ur sin sömn, och när han såg att fängelseportarna stod öppna drog han sitt svärd och tänkte döda sig själv, övertygad som han var att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade med hög röst: "Gör dig inte något ont, vi är alla här." Då bad han om ljus och störtade in i fängelset och föll darrande ner inför Paulus och Silas. Sen ledde han ut dem och sade: "Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och ditt hus." Och de förkunnade Guds ord för honom och alla de som fanns i hans hus. Så tog han dem med sig mitt i natten och tvättade av blodet efter spöslagen och blev sen på stället döpt med hela sin familj. Han bjöd dem in i sitt hem och dukade fram en måltid och fröjdade sig med alla de sina över att ha kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade styresmännen i staden dit sina rättstjänare och lät säga: "Släpp ut de där kararna." Det budet framförde fångvaktaren till Paulus och sa: "Myndigheterna har gett befallning att ni ska släppas. Gå nu alltså ut och dra vidare med frid." Men Paulus svarade dem: "De har offentligt låtit oss slita spö utan dom och rannsakning fastän vi är romerska medborgare, och sen har de kastat oss i fängelse och nu vill de skicka iväg oss i smyg. Nej tack, de får all komma själva och hämta ut oss." Det beskedet framförde rättstjänarna till stadens styresmän, som blev förskräckta när de hörde att det rörde sig om romerska medborgare. De kom och bad dem inte ta illa upp och följde dem ut och anhöll att de ville lämna staden. När de alltså kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia där de träffade bröderna. De tröstade och förmanade dem och drog sen vidare. 17 kapitlet. De tog nu vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Sin vana trogen gick Paulus dit och tre sabbater och rad predikade han för dem och utlade skrifterna. Han klargjorde deras mening och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda, och han sade: alltså är han Messias, denne Jesus som jag förkunnar för er. Några av dem lät sig övertygas och slöt sig till Paulus och Silas. Så gjorde också en stor skara av de greker som fruktade Gud, och inte så få av de förnämsta kvinnorna. Då väcktes judarnas avbund. De bådade upp löst folk och dagdrivare och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De dök upp framför Jasons hus i avsikt att hämta ut Paulus och Silas och låta dem dömas av en folkförsamling. När de inte fann dem släpade de Jason och några av bröderna inför domarna och skrek: nu är de här också, de där världsomstörtarna. Och Jason har tagit emot dem i sitt hus. Allihopa gör de tvärt emot kejsarens påbud. De säger att det finns en annan som är kung, en som heter Jesus. Så skrämde de upp folkhopen och domarna som lyssnade till deras anklagelser. De lät Jason och de andra ställa borgen för sig och sedan släppte de dem. Men bröderna såg genast till att Paulus och Silas i nattmörkret skickades iväg till Berea. När de kom dit sökte de upp synagogan. Judarna där visade sig mer storsinta än i Thessalonike. De tog emot ordet med stor öppenhet och forskade var dag i skrifterna för att se om detta stämde. Många kom till tro bland dem, liksom bland de ansedda grekiska kvinnorna och åtskilja av männen. Men så fick judarna i Thessalonike höra att Paulus nu predikade Guds ord också i Berea. Då kom de dit och ställde till oroligheter och bråk bland folket också där. Med detsamma sände då bröderna iväg Paulus och lät honom resa ner till havet, medan Silas och Timoteus stannade där de var. De som följde Paulus tog honom med ända till Aten och bröt sen upp igen med det beskedet till Silas och Timoteus att de skulle komma till honom fortast möjligt. Medan nu Paulus väntade på dem i Aten lade han märke till att hela staden var full av gudabilder och blev upprörd i djupet av sitt hjärta. I synagogan talade han med judarna och de som fruktade Gud, och på torget slog han sig var dag i samspråk med dem som han träffade på. Också några filosofer, både epikurer och stoiker, diskuterade med honom, och några sa: vad är det den där pratmakaren vill påstå? De andra sa: han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Paulus kom nämligen med evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Så tog de honom med sig och förde honom inför areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära som du predikar? Det är ju märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det här ska betyda. Bland atenarna överlag, liksom bland främlingarna som bor där, finns det ingenting man har så gott om tid för som att prata om eller lyssna till något nytt för dagen. Då trädde Paulus fram inför areopagen och sa: atenare, det märks på allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett på era helgedomar har jag hittat också ett altare på vilket det står: åt en okänd gud. Detta väsen som ni dyrkar utan att känna det är just det som jag nu förkunnar för er. Den gud som har skapat världen och allt vad den rymmer, han som är herre över himmel och jord, han bor inte i tempel som är människoverk och behöver ingen tjänst som kan ges av människohänder. Det är ju han som skänker oss alla liv och ande och allt. Han har låtit mänsklighetens alla folk från ett och samma ursprung få sin boplats över hela jorden och fastställt bestämda tider och dragit upp de gränser inom vilka de nu bor för att de skulle söka Gud. Om de nu kunde treva sig fram till honom, Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Det är genom honom som vi lever och rör oss och är till, som också några av era skalder har sagt. Av hans släkt är ju också vi. Är vi alltså av Guds släkt, så får vi inte tro att det gudomliga skulle kunna avbildas i guld eller silver eller sten, som människan format med sitt hantverk och sin tanke. Sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft överseende med, men nu bjuder han alla människor, var de än bor, att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han kommer att döma världen med rättfärdighet genom en man som han utsett och som han gett till bekräftelse inför alla genom att uppväcka honom från de döda. När de fick höra om de dödas uppståndelse började somliga göra narr av Paulus. Men andra sa, vi vill höra dig tala om den saken igen. Så fick Paulus gå sin väg från sammankomsten. Det var dock några som höll sig till honom och kom till tro. Bland dem även Dionysius, en medlem av Areopagen och en kvinna som hette Damaris och några till. 18 kapitlet. Därefter lämnade han Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude som hette Aquila, bördig från Pontus. Han hade nyss kommit från Italien med sin hustru Priscilla, eftersom Claudius hade befallt att alla judar måste lämna Rom. Till dem slöt sig nu Paulus, och eftersom han hade samma yrke stannade han hos dem och de arbetade tillsammans. De var nämligen båda tältmakare. Var sabbat predikade han i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När sedan Silas och Timoteus kom ner från Makedonien kunde Paulus helt ägna sig åt ordets tjänst och betygade för judarna att Jesus var Messias. När de sa emot och for ut i smädelser sa han till dem, då får ert blod komma över era egna huvuden. Det är inte min skuld. Och från och med nu kommer jag att gå till hedningarna. Då lämnade han dem och flyttade över till ett hus som tillhörde en viss Titius Justus, en av dem som fruktade Gud. Det huset låg alldeles intill synagogan. Crispus, som var synagogföreståndare, kom till tro på Herren med hela sitt hus, och många av korintierna som lyssnade till evangeliet trodde det och blev döpta. I en syn om natten kom Herren till Paulus och sade, frukta inte, utan tala och tig inte, ty jag är med dig, och ingen ska få dig i sin hand för att göra dig illa. Också i denna stad finns det många som hör till mitt folk. Så stannade han 1 år och 6 månader hos dem och gav dem undervisning i Guds ord. Men när Gallio var prokonsul över Akaja, gjorde judarna ett gemensamt försök att komma åt Paulus. De förde honom inför prokonsuns domarsäte och sade, den här mannen försöker övertala folk att dyrka Gud på ett sätt som strider mot lagen. Paulus skulle just försöka få ordet när Gallio sade till judarna, vore det fråga om något brott eller något skamligt tilltag, ni judar, så vore det skäligt att jag tog mig tid att höra på er. Men gäller en tvist om läror och namn och er egen lag, då får ni klara det bäst ni kan. Sådana saker vill jag inte döma om. Därmed visade han bort den från domstolen. Men allt folket bar hand på Sostenes, synagogsföreståndaren, och slog honom framför domarsätet, och det brydde sig Gallio inte det minsta om. Paulus dröjde kvar ännu en tid. Sen tog han avsked av bröderna och seglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea klippte han håret av sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. Så kom de till Efesus där han lämnade dem. Själv gick han till synagogan och talade med judarna. När de bad honom stanna där något längre gick han inte med på det utan tog farväl med orden. Jag ska komma till er en annan gång, om Gud vill. Så stack han till havs från Efesus och landade i Caesarea. Därifrån reste han upp till Jerusalem och besökte församlingen och for sedan ner till Antiochia. När han tillbringat någon tid där bröt han upp och färdades hela vägen genom det galatiska och frygiska området och styrkte alla lärjungarna. Under tiden kom det till Efesus en jude som hette Apollos. Han var bördig från Alexandria, en bildad man, mycket kunnig i skrifterna. Han hade blivit undervisad om Herrens väg och talade nu brinnande i anden och lärde tydligt och klart om det som rörde Jesus, fast han bara kände till Johannes dopet. Han trädde oförskräckt upp och talade i synagogan. När Priskilla och Aquila hörde honom tog de honom hem till sig och förklarade tydligare för honom hur det förhöll sig med Guds väg. När han sen ville resa över till Akaja uppmuntrade bröderna honom till det och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. När han kom dit blev han till stor hjälp för dem som fått nåd att tro. Inför allt folket vederlade han eftertryckligt judarna och bevisade med hjälp av skrifterna att Jesus var Messias. 19 kapitlet. Medan Apollos var i Korint kom Paulus fram till Efesus, sen han färdas genom de inre delarna av landet. Han träffade på några lärjungar och frågade dem: fick ni den heliga ande när ni kom till tro? De svarade: vi har inte ens hört att den heliga ande har kommit. Han frågade dem: vad var det då för dop ni fick? De svarade: Johannes dopet. Då sa Paulus: Johannes döpte med ett bättringens dop och sa till folket att de skulle tro på den som kom efter honom, alltså på Jesus. När de fick höra det lät de sig döpas i Herren Jesu namn. När då Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem så att de talade med tungor och profeterade. Inalles var det omkring 12 män. Så gick han till synagogan och predikade under 3 månader med stor frimodighet och talade övertygande om Guds rike. När några förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om vägen inför hela församlingen vände han dem ryggen, tog lärjungarna med sig och predikade dagligen för dem i Tyrannus hörsal. Under 2 år fortgick detta så att alla invånarna i Asien fick höra Herrens ord, både judar och greker. Gud utförde också märkliga kraftgärningar med Paulus som redskap. Det hände rent av att krämporna vek och de onda andarna for ut. När folk tog tygstycken eller klädesplagg som varit i beröring med hans kropp och la dem på de sjuka. Även några kringvandrade judiska andebesvärjare tog sig för att nämna Herrens Jesu namn över dem som var besatta av onda andar. De sa: jag besvär dig vid den Jesus som Paulus förkunnar. Det fanns 7 söner till en viss Skevas, en judisk överste präst som gjorde på det viset. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni? Och mannen som var besatt rusade på dem, övermannade dem och slog dem så illa att de måste fly ur huset, nakna och blodiga. Saken blev bekant för allt folket i Efesus, både judar och greker, och fruktan kom över dem alla så att Herrens Jesu namn blev prisat bland dem. Många av dem som kommit till tro bekände sina brott och berättade vad de gjort. Åtskilja hade sysslat med svartkonst och kom nu med sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Man räknade samman deras värde och kom till 50 000 silverdrakmer. Så spred sig ordet och blev befäst genom Herrens kraft. När detta var slutfört föresatte sig Paulus att resa till Jerusalem och på vägen besöka Makedonien och Akaja och sade: när jag varit där måste jag också komma till Rom. Till Makedonien skickade han 2 av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus. Själv stannade han någon tid kvar i Asien. Vid den tiden blev det ett stort upplopp för vägens skull. Det berodde på en viss Demetrius, en silversmed som gjorde bilder i silver av Artemistemplet och skaffade hantverkarna en betydande inkomst. Han samlade dem och alla arbetarna i yrket och sade: kamrater, ni vet att vårt välstånd beror på detta arbete. Men nu kan ni både se och höra att den där Paulus har lyckats övertala en massa människor att avfalla, inte bara i Efesus, utan nära nog i hela vår provins, genom att säga att sådana gudar som är gjorda av människohänder inte är några gudar. Risken är nu inte bara att vårt yrke kommer i vanrykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel inte längre räknas för någonting. Då kommer hon att förlora sin storhet, hon som dyrkas i hela Asien och överallt i världen. De som lyssnade blev förbittrade och började ropa: stor Efesiernas Artemis! Uppståndelsen spred sig över staden och i samlad trupp drog man till teatern. Folk grep två av Paulus följeslagare, makedonierna Gaius och Aristarchus, och drog dem med sig. Paulus ville ge sig in bland folket, men lärjungarna lät honom inte gå. Också några medlemmar av stadens råd som var vänner till honom skickade bud och bad honom allvarligt att inte våga sig in på teatern. Där skrek den ene ett och den andra något annat, och folkförsamlingen var ett enda virvar. De flesta visste inte varför de hade kommit samman. Några i mängden kunde dock förklara saken för Alexander, som judarna skickade fram. Alexander gav ett tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför de församlade. Men när de märkte att han var jude skrek de alla på en gång, och i två timmar eller så höll de på att ropa: stor Efesiernas Artemis! Men så lyckades stadens kansler lugna ner massan och sa: medborgare i Efesus, finns det någon enda människa som inte vet att vår stad fått uppdraget att vårda den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit ner från himmelen? Allt detta är ju ovedersägligt, och då bör ni hålla er lugna och inte göra något överilat. Ni har fört hit dessa män fast de aldrig förgripit sig på templet och inte heller smädat gudinnan. Är det nu så att Demetrius och de hantverkare som håller med honom har sak mot någon, så hålls det ting och det finns landshövdingar. Där kan parterna instämma varandra. Och är det något mera ni vill, så får det klaras av i den ordinarie folkförsamlingen. Nu riskerar vi ju rent av en anklagelse för uppror efter det här som hänt idag. Det finns inte något skäl till det. Vi kan inte ange någon rimlig orsak till en sådan här sammanrotning. När han sagt det upplöste han folkförsamlingen. 20 kapitlet. När väl upploppet var över och Paulus hunnit samla lärjungarna och ge dem tröst och förmaning, tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien. Han färdades genom de trakterna under flitigt predikande i församlingarna och kom så till Grekland. När han vistas där i 3 månader och tänkte segla till Syrien planerade judarna något anslag mot honom, och då bestämde han sig för att vända tillbaka genom Makedonien. Med honom reste Sopater, son till Pyrrhus från Berea, och en av Thessalonikerna, Aristarchus, och Secundus, och vidare Gaius från Derbe och Timotheus samt Tychicus och Trofimus från Asien. Alla dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas, medan vi, när påsken var över, seglade från Filippi och på 5:e dagen träffade dem i Troas. Där stannade vi en vecka. När vi på 1:a veckodagen var samlade till brödsbrytelse talade Paulus med dem. Och eftersom han nästa dag tänkte lämna dem höll han på med att tala ända till midnatt. Det var en mängd lampor tända i salen i övervåningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. När Paulus nu talade så länge föll han i djup sömn och blev så överväldigad av den att han föll ut från 3:e våningen och fick lyftas upp livlös. Men Paulus gick ner och kastade sig till marken och omfamnade honom och sa: klaga inte så, livet är ju ännu kvar i honom. Sen gick han upp bröt brödet, åt och talade ännu längre, ända till gryningen. Först då lämnade han dem, men pojken levde, och de tog honom med sig glada och tröstade. Men vi andra gick i förväg ner till skeppet och stack till sjöss med kurs mot Assos, där vi skulle ta Paulus ombord. Så hade han nämligen bestämt, eftersom han själv tänkte gå till fots över land. När han träffade oss i Assos tog vi honom ombord och kom till Mytilene. Därifrån seglade vi vidare nästa dag och nådde fram i höjd med Kios. Nästa dag närmade vi oss Samos och kom dagen därefter till Miletus. Paulus hade nämligen beslutat att segla förbi Efesus för att han inte skulle bli kvarhållen i Asien. Han hade nämligen bråttom för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Från Miletus sände Paulus bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Och när de samlats hos honom sa han: ni vet själva hur det varit ända från den första dagen jag kom till Asien. Hur jag levat bland er hela denna tid som en tjänare åt Herren utan alla anspråk under tårar och prövningar som vållas mig genom judarnas anslag. Ni vet att jag inte har förtigit något som kunnat vara er till nytta utan har predikat för er och undervisat er både offentligen och era hem och talat bevekande både till judar och greker om omvändelsen till Gud och om tron på vår Herre Jesus. Och se, bunden av anden reser jag nu till Jerusalem utan att veta vad som där kommer att möta mig. Utom det att den heliga ande i stad efter stad ger mig sitt vittnesbörd och säger att det är bojor och trångmål som väntar mig. Men jag anser inte mitt liv värt att spilla några många ord på, bara jag får fullborda mitt lopp och det uppdrag jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Och se, nu vet jag att ni inte mera kommer att få se mitt ansikte, ni alla bland vilka jag gått ut och in och förkunnat riket. Därför betygar jag inför er, nu på denna dag, att jag inte är i skuld till någons blod. Jag har inte undandragit mig att lägga fram hela Guds rådslut för er. Ha nu akt på er själva och på hela den jord där den heliga ande har satt er till föreståndare. För att ni som herdar ska ha vård om Guds kyrka, den som han vunnit med sitt eget blod. Jag vet att när jag rest min väg kommer glupska vargar att tränga sig in bland er och det kommer inte att skona jorden. Även bland er själva kommer några att träda fram med villoläror för att locka lärjungarna med sig. Håll er alltså vakna och kom ihåg att jag under 3 års tid, dag och natt, outtröttligt har förmanat var och en bland er. Och nu anbefaller jag er åt Gud och ordet om hans nåd, som har makt att uppbygga er och skänka er det arv som tillhör alla dem som helgats. Silver och guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet att jag arbetat med dessa mina händer för att sörja för det som jag och mina medarbetare behövde. På allt sätt har jag visat er att man genom eget arbete ska ta sig an det svaga och minnas Herren Jesu ord. Det är saligare att giva än att taga. När han sagt detta böjde han knä tillsammans med dem alla och bad. Då brast de alla i gråt och föll Paulus om halsen och kysste honom. Mest av allt smärtade dem hans ord, att de inte mer skulle få se hans ansikte. Så följde de honom till skeppet. 21 kapitlet. När vi väl slitit oss från dem och lagt ut, seglade vi raka vägen från Kos och kom följande dag till Rodos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle gå direkt till Fenicien och vi gick ombord och stack till sjöss. Vi siktade Cypern men lämnade det till vänster och seglade vidare mot Syrien. Så kom vi till Tyros där skeppet skulle lossa sin last. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem i 7 dagar. De talade med Paulus, drivna av anden, och bad honom inte resa upp till Jerusalem. Men när tiden sen var ute för oss bröt vi upp och vandrade iväg åtföljda av dem alla med kvinnor och barn ända utanför staden. Där böjde vi knä på stranden och bad och tog så farväl av varandra. Vi gick ombord på skeppet och de vände hem till sitt. Som avslutning på sjöresan kom vi så från Tyros till Ptolemais där vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag. Nästa dag bröt vi upp och kom till Caesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus, en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar med profetisk gåva. Medan vi nu bodde där i flera dagar kom det ner en profet från Judén som hette Agabus. Han sökte upp oss och tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sade: den man som detta bälte tillhör, honom kommer judarna att binda på samma vis i Jerusalem och de kommer att utlämna honom åt hedningarna. När vi hörde det vädjade både vi och folket på platsen enträget till honom att inte resa upp till Jerusalem. Men han svarade: varför gör ni så? Varför ska ni gråta och göra det svårare för mig? Själv är jag villig inte bara att fängslas utan också att dö för Herrens Jesu namn i Jerusalem. När han nu inte lät sig bevekas gav vi oss till freds och sade: det får bli som Herren vill. När de dagarna gått gjorde vi oss i ordning och reste upp till Jerusalem. Också några av lärjungarna i Caesarea kom med i vårt följe och förde oss till Mnason från Cypern, en lärjunge från den första tiden hos vilken vi skulle bo. När vi kom till Jerusalem tog bröderna emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus till Jakob i sällskap med oss och där samlades alla de äldste. När han hälsat på dem redogjorde han punkt för allt som Gud hade utfört bland hedningarna genom hans tjänst. De lyssnade och prisade Gud. Sen sa de till honom: du ser, broder, hur många tusen judar det är som har kommit till tro, och alla håller de sig noga till lagen. Nu har det hört sägas om dig att du lär alla de judar som bor bland hedningarna att avfalla från Moses och säga att de inte ska omskära sina barn och inte heller leva efter våra seder. Vad ska vi nu göra? Naturligtvis får de höra att du har kommit. Gör därför så som vi säger dig. Här har vi fyra män som har bundit sig genom ett löfte. Ta dem med dig och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de kan raka sina huvuden. Då kommer alla att förstå att det som de hört om dig inte är sant, utan också du lever i lydnad för lagen. Men i fråga om de hedningar som har kommit till tro, så har vi ju skrivit till dem och gett dem besked om att de ska avhålla sig från avgudaoffer och blod och kött av kvävda djur och otukt. Då tog Paulus de fyra med sig nästa dag och renade sig tillsammans med dem och gick sen till templet och lät kungöra för hur lång tid de helgat sig och när det skulle frambäras ett offer för var och en av dem. När de sju dagarna så när gått till ända fick judarna från Asien se honom i templet. De hetsade upp allt folket och tog fast honom och skrek: hjälp oss, israeliter! Här har ni den man som bland alla människor överallt i världen predikar mot vårt folk och lagen och detta tempel. Nu har han till och med tagit med sig greker in i templet och orenat denna heliga plats. De hade nämligen tidigare sett Efesien Trofimus i sällskap med honom ute i staden. Och nu trodde de att Paulus tagit honom med sig in i templet. Så kom hela staden i rörelse. Folk strömmade till. De grep Paulus och släpade ut honom ur templet. Och i samma stund stängdes portarna. När de nu höll på att slå ihjäl honom kom det rapport upp till garnisonens kommandant att hela Jerusalem var i uppror. Genast tog han manskap och befäl med sig och störtade ner mot dem. När de fick se kommandanten och soldaterna slutade de att slå Paulus. Översten gick då fram och lät arrestera honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla handbojor. Sen frågade han vem han var och vad han gjort. I massan skrek nu den ene ett och den andra något annat. Och när kommandanten inte kunde få något klart besked mitt i oväsendet befallde han att Paulus skulle föras in i kasernen. När han kom fram till trappan fick han lov att bäras av soldaterna därför att folket pressade på så våldsamt. Hela massan följde efter och skrek, slå ihjäl honom! Just som han skulle föras in i kasernen sa Paulus till kommandanten, får jag säga något till dig? Han svarade, kan du grekiska? Är du då inte den där egyptien som för en tid sedan gjorde uppror och tog med sig de 4000 dolkmännen ut i öknen? Paulus svarade, nej, jag är en jude från Tarsus, en välkänd stad i Cilicien där jag är medborgare. Och nu har jag en anhållan, låt mig få tala till folket. Det tillät han och Paulus ställde sig på trappan och gav folket ett tecken med handen. Det blev mycket tyst och han började tala till dem på deras eget språk. 22 kapitlet. Bröder och fäder, hör vad jag nu vill säga till mitt försvar. När de märkte att han talade till dem på deras eget språk blev de ännu tystare och han fortsatte. Jag är jude, född i Tarsus i Cilicien, men uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter har jag grundligen fostrats i fädernas lag och jag nitälskade för Gud på samma vis som ni alla idag. Den vägen som det nu gäller förföljde jag ända till döds. Jag lät fjättra både män och kvinnor och skickade dem i fängelse. Det kan både överste prästen och hela rådet intyga. Av dem fick jag också en skrivelse till våra bröder i Damaskus och var på resa dit för att fängsla också dem som fanns där och föra dem till Jerusalem så att de skulle få sitt straff. Men nu hände sig på vägen när jag närmade mig Damaskus att det plötsligt vid middagstiden kom ett kraftigt ljussken från himlen som lyste omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst tala till mig. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du, Herre? Han svarade mig, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som följde mig såg väl ljuset, men rösten som talade till mig hörde de inte. Men jag sade, vad ska jag göra, Herre? Och Herren svarade mig, res på dig och gå till Damaskus. Där ska du få besked om allt som blivit bestämt att du ska göra. Till följd av den bländande glansen i ljusskenet kunde jag inte se mera och därför kom jag in i Damaskus, ledd vid handen av mina följeslagare. Men en som hette Ananias, en from man efter lagen, med gott namn om sig bland alla judarna där, kom till mig och stod vid min sida och sade, broder Saul, öppna dina ögon och se. Och i samma stund fick jag min syn och kunde se honom. Han sade, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och få se den rättfärdige och höra honom själv tala. Därför ska du bli hans vittne och betyga inför alla människor vad du sett och hört. Vad väntar du på? Stå upp och låt dig döpas och renas från dina synder genom att åkalla hans namn. Senare, när jag vände tillbaka till Jerusalem och bad i templet, hände det att jag föll i hänryckning. Jag fick se honom och han sade till mig, skynda dig och lämna strax Jerusalem. Här kommer det inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Då sa jag, Herre, de vet ju själva att jag lät fängsla dem som trodde på dig och lät prygla dem överallt i synagogorna. Och när Stefanus, ditt vittne, göt sitt blod stod jag själv och såg på och gillade det och vaktade mantlarna åt dem som dräpte honom. Då sa han till mig, gå, det är till hedna folken i fjärran som jag sänder dig. Fram till denna punkt i talet hade de lyssnat till honom, men nu höjde de ett anskri och ropade, slå ihjäl honom, en sån får inte finnas på jorden, det är inte rätt att han får leva. När de nu skränade och slet av sig kläderna och kastade smuts upp i luften befallde kommendanten att Paulus skulle föras in i kasernen och gav order om att man skulle förhöra honom under piskslag för att få reda på varför de skrek på det viset mot honom. När de nu sträckte ut Paulus för att piska honom sa han till centurionen som stod där: "Har ni rätt att piska en romersk medborgare utan dom och rannsakning?" När centurionen hörde det gick han till kommendanten och avlade rapport och sa: "Vad tänker du göra? Den mannen är ju romersk medborgare." Då gick kommendanten dit och frågade Paulus: "Säg mig, är du romersk medborgare?" Han svarade: "Ja." Då sa kommendanten: "Den medborgarrätten har jag själv fått köpa för dyra pengar." Och Paulus svarade: "Men jag har den redan från födelsen." Genast drog sig de tillbaka som skulle ha förhört honom. Också kommendanten hade blivit skrämd när han märkte att det var en romersk medborgare som han belagt med bojor. 23 kapitlet. Nästa dag ville kommendanten få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han befriade honom alltså ur fängelset och befallde att översteprästen och hela stora rådet skulle samlas. Sen förde han Paulus dit ner och lät honom träda fram inför dem. Paulus såg rådsherrarna stadigt i ögonen och sade: "Bröder, in till denna dag har jag alltid levat mitt liv med ett gott samvete inför Gud." Då befallde överste prästen Ananias dem som stod närmast Paulus att slå honom på munnen. Men Paulus gav honom till svar: "Gud kommer att slå dig, din vitmenade väg. Här sitter du för att döma mig efter lagen, och så bryter du lagen och befaller dem att slå mig." De som stod närmast sade då: "Smädar du Guds överste präst?" Paulus svarade: "Bröder, jag visste inte att han var överste präst. Skriften säger ju: en hövding i ditt folk ska du inte smäda." Nu visste Paulus att den ena delen av dem bestod av sadduceer och den andra av fariseer. Därför ropade han ut över församlingen: "Bröder, jag är farise, en son av fariseer. Det är vårt hopp om uppståndelsen som gör att jag står här inför rätta." När han sa detta bröt striden lös mellan fariseer och sadduceer och församlingen delade upp sig. Sadduceerna säger nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller några änglar eller andar, medan fariseerna bekänner sig tro på båda deras. Det blev stort oväsen. Några skriftlärde ur fariseernas parti gick upp och protesterade energiskt och sade: "Vi kan inte finna något ont hos den mannen. Tänk om en ande har talat med honom, eller en ängel." Det blev rena tumultet och kommendanten började frukta att de skulle slita Paulus i stycken. Han befallde sitt manskap att gå ner och ta loss honom ur hopen och föra honom till kasernen. Men den natten trädde Herren fram för honom och sade: "Var vid gott mod, som du har vittnat för min sak i Jerusalem, så måste du vittna också i Rom." När det blev dag rotade judarna sig samman och förpliktade sig med dyra eder att varken äta eller dricka förrän de slagit ihjäl Paulus. Det var mer än 40 av dem som deltog i den sammansvärjningen. Sedan gick de till överste prästen och de äldste och sade: "Vi har förpliktat oss med ed att inte smaka någonting förrän vi slagit ihjäl Paulus. Nu är det er sak att tillsammans med rådet anmoda kommendanten att skicka ner honom till er. Säg att ni tänker undersöka hans sak lite närmare. Vi ska hålla oss färdiga att döda honom innan han hinner fram." En systerson till Paulus fick reda på försåtet. Han kom till kasernen, slapp in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus på en av centurionerna och sade: "För den här unge mannen till kommendanten. Han har ett meddelande till honom." Då tog han honom med sig och gick till kommendanten och sade: "Fången Paulus kallade på mig och bad mig föra den här unge mannen till dig, eftersom han har något att säga dig." Då tog kommendanten honom vid armen och förde honom avsides och frågade: "Vad är det du har att meddela mig?" Han svarade: "Judarna har kommit överens om att be dig att du imorgon ska föra Paulus ner till rådet, under förevändning att de vill förhöra sig lite närmare om hans sak. Det ska du inte bevilja dem. De ligger i bakhåll för honom, mer än 40 karar som har svurit en dyr ed att varken äta eller dricka förrän de dödat honom. Nu håller de sig beredda och väntar bara på ditt ja. Kommandanten lät honom gå, sen han förmanat honom att inte låta någon människa veta att han avslöjat detta. Så kallade han till sig två av centurionerna och sade: ta 200 man och håll den beredda att marschera till Caesarea efter tredje timmen i natt. Dessutom 70 ryttare och 200 av hjälptrupperna. Och skaffa fram riddjur och se till att Paulus får rida och att de för honom välbehållen till prokuratorn Felix. Han sände med ett brev av följande innehåll: Claudius Lysias hälsar vördsamt prokuratorn Felix. Denne man har gripits av judarna och höll på att bli ihjälslagen av dem när jag ingrep med mitt manskap och räddade honom, då jag hört att han var romersk medborgare. Eftersom jag ville få reda på vad de anklagade honom för, förde jag honom till deras rådsförsamling. Jag fann att anklagelsen mot honom rörde några tvistepunkter i deras lag, men att ingenting lades honom till last som kunde föranleda dödsstraff eller fängelse. Sen nu ett planerat anslag mot honom blivit avslöjat för mig, skickar jag honom ofördröjligen till dig och meddelar också målsägarna att de får föra talan mot honom inför dig. Så tog soldaterna med sig Paulus enligt den order de fått och förde honom om natten till Antipatris. Nästa dag lät de ryttarna draga vidare med honom och vände tillbaka till kasernen. När ryttarna kom till Caesarea lämnade de fram brevet och överantvardade samtidigt Paulus åt honom. Felix läste brevet och frågade från vilken provins han kom. När han fått veta att han var från Cilicien sa han: jag ska hålla förhör med dig när också de som anklagar dig har kommit hit. Samtidigt gav han befallning att han skulle hållas under bevakning i Herodes palats. 24 kapitlet. 5 dagar därefter reste överste prästen ner i sällskap med några av de äldste och en advokat som hette Tertullus och angav Paulus till åtal inför prokuratorn. Paulus blev inkallad och Tertullus började anklaga honom och sade: att vi tack vare dig, ärade Felix, kan leva i fred och trygghet och att detta folk genom din omtanke har fått det mycket bättre, det erkänner vi med djupaste tacksamhet på alla vis och överallt. Men för att nu inte ta din tid allt för länge i anspråk ber jag dig lyssna till oss en kort minut med ditt sedvanliga tillmötesgående. Det är nämligen så att vi har funnit att den här mannen är ett rent fördärv och ställer till oroligheter bland alla de judar som bor runt omkring i riket. Han är ledare för Nazarenas parti och nu har han till och med försökt vanhelga templet. Det var då vi arresterade honom. Du kan konstatera det själv om du förhör honom om allt det som vi nu anklagar honom för. Även judarna instämde i hans anklagelser och sade att så var det. Paulus svarade, sen prokuratorn gett honom ett tecken att han fick tala: eftersom jag vet att du sedan många år sitter som domare över detta folk, kan jag med frimodighet tala till mitt försvar. Du kan själv få bekräftat att jag inte haft mer än 12 dagar på mig sedan jag kom till Jerusalem för att tillbedja. Det har aldrig funnit mig diskutera med någon människa eller ställa till någon oro bland folket, varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden. Lika lite kan de styrka något av det som de nu anklagar mig för. Men det erkänner jag att jag tjänar mina fäders Gud genom att följa vägen, den som de kallar för ett parti. Jag tror på allt som är skrivet i lagen och profeterna. Och jag har det hopp till Gud som också de har, att det kommer en uppståndelse för både rättfärdiga och orättfärdiga. Därför är det min strävan att alltid ha ett gott samvete inför både Gud och människor. Jag kom hit efter flera års frånvaro för att överlämna ett understöd till mitt folk och frambära offer. Det var så de fann mig när jag helgat mig och var i templet, utan minsta folkskockning och utan att ställa till med någon som helst oro. Oron vållades av några judar från Asien som nu borde stå här inför dig och lägga fram sina anklagelser om de har något att anföra mot mig. Eller också borde de som är här säga vad brottsligt de kan ha funnit hos mig när de stod inför rådet. Inte var det väl de enda ord som jag ropade när jag stod bland dem. Det är de dödas uppståndelse som gör att jag idag står här inför er som anklagad. Felix, som mycket väl kände till vägen, uppsköt målet och sade: när tribunen Lysias kommer hit ner ska jag ta upp er sak till avgörande. Sen befallde han centurionen att hålla Paulus fängslad, men ge honom vissa friheter och inte hindra hans egna att vara honom till tjänst. Efter några dagar kom Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna, och skickade efter Paulus och hörde honom tala om tron på Jesus som Messias. När Paulus började tala om ett rättskaffens liv och om självbehärskning och om den kommande domen blev Felix rädd och sade: gå din väg för den här gången. När det blir lägligt för mig ska jag skicka efter dig. Samtidigt hoppades han kunna få pengar av Paulus. Därför kallade han som oftast på honom och samtalade med honom. Så gick 2 år och Felix fick som efterträdare Porcius Festus. Och eftersom Felix ville vara judarna till lags lämnade han kvar Paulus som fånge. 25 kapitlet. 3 dagar efter det att Festus kommit till provinsen reste han upp till Jerusalem från Caesarea. Överste prästerna och de främsta bland judarna framförde då anklagelser mot Paulus och anhöll att han skulle göra dem den tjänsten att låta hämta honom till Jerusalem. De tänkte nämligen ordna ett bakhåll och döda honom på vägen. Men Festus svarade att Paulus höll sig försvar i Caesarea och att han själv inom kort skulle resa sin väg igen. Därför sa han: får några av era ledare resa ner med mig och föra talan mot mannen om han nu har gjort något brottsligt. Han hade inte varit hos dem mer än 8 eller 10 dagar när han reste ner till Caesarea igen. Nästa dag tog han plats i domarsätet och lät hämta dit Paulus. När denne kom in omringade honom de judar som kommit ner från Jerusalem och framförde en mängd allvarliga beskyllningar som de dock inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sade: jag har aldrig förbrutit mig, varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren. Men Festus, som ville visa sig till mötesgående mot judarna, frågade Paulus: är du villig att resa upp till Jerusalem för att där stå till rätta inför mig i den här saken? Då svarade Paulus: här står jag inför kejsarens domstol och inför den ska jag dömas. Mot judarna har jag inget ont gjort. Det vet du bäst själv. Har jag förbrutit mig och gjort något som förtjänar döden, så ber jag inte att slippa den. Men är det ingenting med allt detta som de anklagar mig för, då kan ingen lämna mig i deras våld. Jag vädjar till kejsaren. Då sa Festus, sedan han dryftat saken med sina rådgivare: till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du fara. När det gått några dagar kom konung Agrippa i sällskap med Bernike till Caesarea för att besöka Festus. Deras uppehåll kom att vara i flera dagar och Festus tog upp frågan om Paulus med kungen. Han sa: här finns en man som Felix har lämnat kvar som fånge. När jag var i Jerusalem kom judarnas överste präster och äldste med anklagelser mot honom och ville få honom dömd. Jag svarade dem att det inte är romersk sed att utlämna en person förrän den anklagade ställs ansikte mot ansikte med sina vedersakare och får tillfälle att bemöta anklagelsen. Så samlades det hit och jag spillde ingen tid utan tog redan nästa dag plats i domarsätet och lät hämta mannen. Runt omkring stod de som skulle anklaga honom, men de kom inte med några anklagelser för sådana brott som jag hade tänkt mig. Vad de hade att anföra mot honom gällde några tvister om deras egen religion och om en viss Jesus, en död man som Paulus påstod levde. Då jag inte begrep mig på sådana diskussioner frågade jag om han var villig att resa till Jerusalem. Där svarade inför rätta beträffande de där sakerna. Men Paulus vädjade till kejsaren och ville stanna i fängelse tills hans sak blev avgjord av hans majestät. Då befallde jag att han skulle hållas kvar tills jag kan skicka honom till kejsaren. Då sa Agrippa till Festus: jag skulle själv ha lust att höra den mannen. Han svarade: imorgon ska du få höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Berenike med pomp och ståt och tog plats i audienssalen tillsammans med några höga officerare och de förnämsta männen i staden. På befallning av Festus fördes Paulus in och Festus sade: konung Agrippa och ni alla som samlas här med oss, här ser ni den man för vars skull hela skaran av judar både i Jerusalem och här har legat över mig med höga rop om att han inte längre borde få leva. Jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden, men då han själv har vädjat till hans majestät har jag beslutat att låta honom fara. Men jag har ingenting klart och tillförlitligt att skriva om honom till hans majestät. Därför har jag ställt honom inför er, först och främst inför dig, konung Agrippa, för att jag, när förhöret är över, ska ha något att skriva. Jag anser det meningslöst att skicka en fånge utan att ange varför han är fängslad. 26 kapitlet. Agrippa sa det nu till Paulus: du har tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började sitt försvarstal. Jag skattar mig lycklig, konung Agrippa, att inför dig som jag idag får försvara mig mot alla judarnas anklagelser. Inte minst därför att du så väl känner judarnas alla seder och tvisteämnen. Därför ber jag dig lyssna till mig med tålamod. Vad mitt liv beträffar så vet alla judar hur det har varit ända sedan ungdomen, eftersom jag från första dagen levat bland mitt folk och i Jerusalem. De som känner mig sedan långt tillbaka, de vet, om de nu vill vittna om det, att jag har levat som farisé enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och även nu är det ett Guds löfte till våra fäder som gör att jag står här inför rätta. Det är löfte som våra 12 stammar i hoppet ser fram emot, när det dag och natt med sådan trohet håller fast vid sina gudstjänster. För det hoppets skull blir jag nu anklagad av judar, o konung. Varför ska det anses otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Jag menade alltså att det var min plikt att med all makt bekämpa Jesu Nazarens namn. Det var det jag gjorde i Jerusalem. Många av de heliga spärrade jag in i fängelse sedan jag fått fullmakt till det av överste prästerna, och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Runt omkring i synagogorna hade jag många gånger med all skön straff försökt tvinga dem att förbanna Jesus. Mitt ursinne gick så långt att jag förföljde dem ända till städer bortom gränsen. I det ärendet var jag på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste prästerna. Då jag, o konung, mitt på dagen fick se ett ljus från himmelen, klarare än solen, som lyste kring mig och mina följeslagare. Alla föll vi till marken och jag hörde en röst som sa till mig på vårt eget språk: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är svårt för dig att spjäna mot udden. Jag frågade: vem är du, Herre? Och Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig upp och stå på dina fötter. Jag har visat mig för dig för att utkåra dig till min tjänare och till att vittna både om det jag låtit dig se och det jag kommer att visa dig. Jag ska rädda dig undan mitt folk och ur hedningarnas hand. Till dem sänder jag dig, för att du ska öppna deras ögon så att de omvänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud, för att de skall få syndernas förlåtelse och ett arv bland dem som är helgade genom tron på mig. Så blev jag då, konung Agrippa, inte olydig mot den himmelska synen, utan jag talade till dem, först i Damaskus och Jerusalem och sen överallt i Judéns land och bland hedningarna, och sade till dem att de skulle göra bättring och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som svarar mot omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men Gud har hjälpt mig, och intill denna dag har jag fått stå som vittne inför hög och låg. Vad jag har talat är ingenting annat än vad profeterna och Moses har sagt om det som skulle ske. Att Messias måste lida och bli den första som uppstod från de döda för att komma med bud om ljuset både till vårt folk och till hedningarna. När han hunnit så långt i sitt försvar sa Festus med ljudlig röst: Du är förryckt, Paulus. Den stora lärdomen kollrar bort dig. Men Paulus svarade: Jag är inte förryckt, ärade Festus. Jag talar sanning och har valt mina ord med sans och eftertanke. Konungen känner till allt detta. Därför kan jag tala så frimodigt till honom. Jag är viss om att ingenting av detta kan ha undgått honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror på dem. Då sa Agrippa till Paulus: Det fattas inte mycket så övertalar du mig att bli kristen. Paulus svarade: Det må fattas mycket eller litet, så önskar jag vid Gud att inte bara du utan alla de som lyssnar till mig idag blev sådana som jag, med undantag för dessa bojor. Därefter reste sig kungen, prokuratorn och Bernike och de som satt där i deras sällskap och gick sin väg. På vägen ut pratade de med varandra och sade: Den mannen gör då ingenting som förtjänar döden eller fängelse. Och Agrippa sade till Festus: Hade mannen inte vädjat till kejsaren så hade han kunnat vara fri nu. 27 kapitlet. När det blivit bestämt att vi skulle segla till Italien överlämnades Paulus och några andra fångar åt en centurion som hette Julius och tillhörde den kejserliga kohorten. Vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium som skulle segla till hamnarna längs Asiens kust och stack till sjöss. Makedonien Aristarkus från Thessalonike följde med oss. Dagen därefter gick vi till Sidon, och Julius, som behandlade Paulus med stor välvilja, tillät honom gå i land till några vänner som tog väl hand om honom. Därifrån stack vi åter till havs och seglade in under Cypern, eftersom vindarna låg emot. Sen fortsatte vi över öppna havet utanför Cilicien och Pamfylien och landade i Myra i Lykien. Där fann centurionen ett skepp från Alexandria som skulle till Italien, och han beordrade oss ombord. Under flera dagar gick det nu långsamt framåt, och vi kom nätt och jämnt i höjd med Knidos. Eftersom vinden var så ogynnsam beslöt vi att gå in under Kreta och rundade Salome, som vi med knapp nöd klarade oss förbi. Så kom vi till en plats som kallades Goda hamnarna, nära staden Lasea. Nu hade det förflutit lång tid och sjöfarten var redan osäker eftersom fastedagen var förbi. Därför varnade den Paulus och sade: Gott folk, jag ser att det kommer att ha med sig strapatser och stora faror, inte bara för last och skepp, utan också för våra liv om vi seglar vidare. Men centurionen litade mer på kaptenen och på ägaren till skeppet än på det som Paulus sade. Och då hamnen låg illa till för övervintring blev majoritetens beslut att man skulle lägga ut igen och se om man inte kunde nå fram till Fenix, en hamn på Kreta som öppnar sig mot sydväst och mot nordväst, för att stanna där över vintern. Då det blåste upp en sydlig bris trodde de att nu måste det lyckas för dem. De lättade ankar och seglade längs med Kreta tätt in till land. Men det hade inte varat länge så vräkte sig en våldsam virvelvind ner ifrån ön, den som de kallar nordosten. Den ryckte med sig skeppet som inte kunde hållas upp mot vinden, varför vi föll av och länsade undan. När vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda lyckades vi med knapp nöd bärga skeppsbåten. När de fått den ombord grep de till nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Då de fruktade att vi skulle driva upp på sandrevarna i syrten firade de storrån och så drev vi för vinden. När stormen nästa dag rasade lika häftigt började de lämpa lasten över bord. På tredje dagen vräkte de med egen hand skeppsutrustningen i havet. Då varken sol eller stjärnor syntes till sedan flera dagar och då alltjämt blåste full storm försvann till slut vår sista hopp om räddning. Eftersom de flesta ingenting ville äta ställde sig Paulus mitt ibland dem och sade: Gott folk, ni skulle ha lytt mig och inte lagt ut från Kreta, så hade ni besparat er de här strapatserna och farorna. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Ingen av er kommer att förlora livet, bara skeppet ska gå förlorat. I natt kom det nämligen till mig en ängel från den Gud som jag tillhör och som jag också tjänar. Han sade: Frukta inte, Paulus. Du kommer att få stå inför kejsaren. Och se, Gud har skänkt dig alla de som seglar med dig. Var alltså vid gott mod, gott folk. Jag har den tilliten till Gud att det kommer att gå som han har sagt mig. Vi kommer att hamna på stranden av någon ö. När vi så den 14:e natten drev fram över Adriatiska havet tyckte sig matroserna vid midnatt märka att de närmade sig land. De lodade och fann 20 famnars djup. Då väntade de lite och lodade igen. Nu blev det 15 famnar. Då blev de rädda att de skulle rämna upp på någon klippa och lät 4 ankaren gå från bakstammen. Sen önskade de bara att det skulle dagas. Men matroserna gjorde ett försök att rymma från skeppet och började fira ner skeppsbåten i sjön under förevändning att de skulle föra ut ankaren också från förstäven. Då sade Paulus till centurionen och soldaterna: Stannar inte de där ombord så kan ni inte bli räddade. Då högg soldaterna av trossarna till skeppsbåten och lät den falla i sjön. När så gryningen närmade sig uppmanade Paulus dem alla att ta sig något att äta och sade: Det är 14:e dagen idag som ni bara låtit tiden gå utan att vilja äta och utan att få ett ordentligt mål mat. Därför uppmanar jag er nu att äta. Ni behöver det om ni ska bli räddade. Inte ett hår kommer att gå förlorat på någon av er. När han sagt det tog han ett bröd och läste välsignelsen och tackade Gud i allas åsyn, bröt det och började äta. Då fick de alla nytt mod och började äta dem också. I allt var vi 276 människor ombord. När de ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i havet. När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med en sandstrand på vilken de om möjligt ville låta skeppet löpa upp. De kapade ankarna och lämnade dem i sjön. Så löste de styrårorna surrningar, hissade förseglet och styrde mot stranden. Där stötte de på ett rev och lät fartyget gå på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast medan bakstammen bröt sönder av brottsjöarna. Då ville soldaterna hugga ner fångarna för att ingen skulle kunna simma sin väg och komma undan. Men centurionen ville rädda Paulus och hindrade dem att sätta sin plan i verket. Han befallde att de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land, medan de andra följde efter, somliga på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. Så lyckades alla rädda sig i land. 28:e kapitlet. Först då, när vi blivit räddade, fick vi veta att ön hette Malta. Främlingarna där visade oss en ovanlig vänlighet. De gjorde upp en eld och skötte om oss eftersom det hade börjat regna och var kallt. När då Paulus buntade ihop ett knippe ris och la det på elden fick hettan en huggorm att krypa fram. Den högg honom i handen. Och när folket från ön fick se ormen hänga ner från hans hand, sa de till varandra: den mannen är säkert en mördare som rättvisans gudinna inte ville låta leva, fast han blev räddad ur havet. Men Paulus skakade ormen av sig i elden och led ingen skada. De väntade att han skulle svälla upp eller falla ner död på stället. När de väntat länge och såg att ingenting farligt hade skett med honom, ändrade de sig och sade tvärtom att han var en gud. I omgivningarna fanns det egendomar som tillhörde Publius, den främste mannen på ön. Han tog vänligt emot oss och blev vår värd i 3 dagar. Nu råkade Publius far ligga sjuk i feber och dysenteri. Paulus gick in till honom och bad och la händerna på honom och gjorde honom frisk. Sen detta hänt kom också de andra på ön som var sjuka till honom och blev botade. De hejdade oss på alla sätt, och när vi skulle segla vidare skaffade de oss allt som vi behövde. Efter 3 månader avseglade vi med ett skepp som legat i hamn på ön över vintern. Det hörde hemma i Alexandria och hade tvillinggudarnas bilder som skeppsmärke. Vi la till i Syrakusa och stannade där i 3 dagar. Därifrån fortsatte vi längs kusten och kom till Regium. Efter en dag blåste det upp en sunnan, och så kom vi redan på andra dagen till Puteoli, där vi träffade på bröder som bjöd oss stanna hos dem en vecka. Så kom vi då slutligen till Rom. Bröderna där hade hört om oss och kom för att ta emot oss redan vid Forum Appi och Trestabene. När Paulus fick se dem tackade han Gud och fattade nytt mod. När vi kom till Rom fick Paulus tillåtelse att bo för sig själv tillsammans med en soldat som bevakade honom. Under 3 dagar kallade han till sig de förnämsta bland judarna. När de samlats sa han till dem: bröder, fast jag ingenting gjort som strider mot lagen eller våra fäders seder, kommer jag som fånge från Jerusalem, där jag blev överlämnad i romarnas händer. De förhörde mig och ville ge mig fri, eftersom jag inte var skyldig till något som kan straffas med döden. Men när judarna protesterade blev jag tvungen att vädja till kejsaren, fast inte så att förstå att jag skulle ha något anklagelse mot mitt folk. Detta är alltså orsaken till att jag bett er komma för att få träffa er och tala till er. Det är nämligen på grund av Israels hopp som jag bär denna boja. De svarade honom: vi har inte fått någon skrivelse från Judén angående dig. Inte heller har det kommit någon av bröderna som haft något meddelande eller sagt något ont om dig. Därför önskar vi nu få höra dig själv säga vad du tänker. För det vet vi ju att detta partiet överallt möts av motsägelse. Så satte de ut en dag, och på den kom det ännu fler av dem till hans bostad. Inför dem talade han personligt och klargörande om Guds rike och försökte med hjälp av Mose lag och profeterna övertyga dem om vem Jesus var. Det höll han på med från tidigt på morgonen ända till kvällen. Några lät övertyga sig av det han sa, men andra trodde inte. De kunde inte komma överens och fick gå sin väg. Sen Paulus sagt dem detta enda ord: rätt talade den heliga ande genom profeten Esaias till era fäder när han sade: gå till detta folk och säg, ni ska höra och ändå inte förstå. Ni ska se och ändå ingenting fatta. Till hjärtat hos detta folk har blivit förstockat. Illa hör de med öronen, tillslutna är deras ögon, så att de inte ser med ögonen och inte hör med öronen, icke förstår med hjärtat och inte omvänder sig, så att jag får hela dem. Alltså ska ni veta att denna Guds frälsning nu har blivit sänd till hednafolken, och de kommer att lyssna. I 2 hela år bodde han så i en bostad som han hade hyrt, och där tog han emot alla som kom till honom. Han predikade om Guds rike och undervisade med all frimodighet om allt som rörde Herren Jesus Kristus, utan att någon hindrade honom.